Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, hörni, lyssnare. Idag så är det faktiskt världspremiär. Och det är världspremiär på så sätt att vi har en gäst i vår podd. Och det här är verkligen inte vilken gäst som helst. Det här är en kvinna. Hon är utsedd till näringslivets 8:e främsta superkommunikatör. Hon är föreläsare, hon är författare, hon är artist. Hon har skrivit 4 böcker och nu i höst så är hon aktuell med en relationsshow. Så vad är inte mer passande än att ha med en relationsexpert i vår podd som får prata om relationer? Gud vad vi ska gotta oss i det här. Så spetsa öronen nu, för här har vi Annika R. Malmberg. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra.
Du, vad är en superkommunikatör? Det låter väldigt fint.
Ja, det är någonting som tidningen Resumé har valt att definiera som en person som når ut med ett budskap. Och jag tror att den här gången, de har nog ändrat kriterierna lite grann vad jag förstod. Jag blev jätteglad att jag fick den där utmärkelsen. Men det är att de vill inte bara, eller tidigare har de uppmärksammat mer kanske riktigt så här starka influencers eller kändisar och så. Men nu vill de liksom mer ta personer som de vet har någonting de brinner för med ett gott syfte som man vill få ut. Och då fick jag bli det här inom sektionen eller avdelningen kultur och nöje. Och det var också väldigt hedrande i och med att jag då vill gärna komma in på den där arenan med föreställningar och shower. Och så fick jag en uppmärksamhet för det. Så det blev jag jätteglad för.
Vad fint.
Mm. Och jag kom ju före en del andra personer som jag liksom tyckte kanske var mer kända än vad jag är om man går in och kollar den där listan. Så att det var ju rätt häftigt.
Mm. Sunt ändå att de inte går på kändisfaktorn.
Nej, jag tror det var lite grann det de ville komma ifrån och se vilka har ett budskap. Och, ja. Så cool. Det var jätteskoj.
Men och då, som kommunikatör då, jag har förstått det som att du jobbar inte bara med ämnet relationer. Eller skulle du säga att du enbart jobbar inom det gebitet?
Nej, jag är ju föreläsare från början, alltså utbildare från början och sen föreläsare. Och det innebär ju att jag har fått prata om massa olika saker, mycket samarbete, hur man kommer överens på en arbetsplats, hur man kommer överens med kunderna, alltså hur man har en bra dialog med sina kunder, hur man leder andra. Så det har varit väldigt mycket kring attityder och beteenden och samarbete. Och så det föreläser jag om hela tiden. Och det jag har kommit fram till är ju att relationer är ju en otroligt viktig beståndsdel av allt samarbete. Alltså du vill ju inte samarbeta med någon du inte har en god relation med.
Nej, och vad är inte relationer,
ja,
tänker jag?
Ja, just det.
Är man människa bland människor så?
Ja, relationer finns ju överallt. Det går liksom inte att komma undan. Nej, sen har vi olika mycket behov av både vidden av relationer och djupet på relationer. För där skiljer vi oss åt, vi människor, men ingen kommer undan dem. Nej. Och jag tror ingen skulle må bra av att inte ha några relationer. Ja. Jag tror inte det skulle gå. Eller vad tror ni?
Jättesvårt.
Ja, verkligen. Det är så lätt att man tänker att relation är parrelationen.
Ja.
Men de är ju överallt.
Ja.
Verkligen.
Nej, men alltså, nu, från jag tänker på när man är liten. Alltså kompisar, bästisar, första förälskelsen. Men sen är det ju alla skolkompisar, lärare. Och första jobbet och träningskompisar. Sen är det ju alla de där familjerna och bonusfamiljerna och grannar.
Ja, men det märker vi här att det vi lär oss i vår relation, det kan vi likväl applicera på alla andra relationer också.
Ja, verkligen. Absolut. Ja. Och det jag tycker är intressant är att, och det har du säkert också erfarenhet av när du möter så mycket människor, att vi kan så lite om någonting som är så genomgående och liksom närvarande i våra liv hela tiden. För att vad är viktigare än relationer? Men vi vet inte hur generellt, nu generaliserar jag, men det är så få som vet hur man bygger starka relationer.
Ja, det är rätt. Jag håller helt med dig. Ja.
Och en av mina idoler inom det här området heter Esther Perel, parterapeut.
Just det.
Och hon gästade Tony Robbins podd som jag lyssnade på. Och då sa hon att om du tänker på vilka förebilder du har i ditt liv, så kan de flesta kan nog ganska snabbt identifiera en förebild kopplad till jobb. Någon som kanske jobbar med någonting som du skulle vilja jobba med, som du ser upp till och som du kan följa. Men hon sa att fundera på om du har något par i din omgivning som du på riktigt ser upp till. Som du på riktigt säger, wow, den där relationen skulle jag vilja ha. Eller den där relationen verkar så himla sund och härlig. Ja. Det vill jag följa. Och jag kan, alltså förlåt mina vänner nu, men jag kan inte säga så många på riktigt i min omgivning som jag på riktigt ser upp till.
Nej.
Så. Vad tänker ni om, håller ni med?
Ja, det var en jätteintressant frågeställning. Den ska jag ta med mig.
Ja.
Jag har inte tänkt så. Jag hoppas att jag och min man vi får ofta höra att vi är ett perfect match, att vi verkar ha det så bra. Och det har vi ju. Men det har ju inte varit helt enkelt. Det är min andra man dessutom, så jag har ju fuskat. Jag har ju tränat en gång redan. Men jag hoppas att vi kan vara förebilder för andra. Ja. Men jag ska tänka till. Det är inte helt lätt att komma på sådär. Vilka skulle det vara?
Nej, det är intressant. Och jag är väldigt glad för att med dig, Carl Michael, det är ju den första relationen som jag på riktigt är väldigt stolt över. Och jag upplever att det vi har och hur vi kommunicerar är någonting som jag gärna vill inspirera andra till också. Det känns väldigt fint.
Men sen kan det ju vara att man ser andra relationer som är yrkesmässigt då, men det är inte att de är partners in love, utan att det är ändå att de jobbar så otroligt bra, så att det finns så mycket respekt och de kompletterar varandra. Och där har jag ju träffat många, som Filip och Fredrik som jag har jobbat med i Breaking News till exempel. Fantastiskt par. Alltså som verkligen,
de är så perfect match.
Ja, men jag tror inte de hade lyckats så bra på egen hand, men de är rätt olika. Och nu tänker jag på den regissören som jag har lärt känna ganska nyligen, så vi är inne i en, vi sa det igår att när hon ringde mig, då var det som att det pirrar till i kroppen, ungefär som när man var nyförälskad. Så här, och så där, jag hörde hennes röst. Jag sa det till henne, det är helt sjukt det här. Men vi är verkligen inne i en nyförälskelsefas. För det är så himla roligt och häftigt allting. Men jag kan ju också säga att jag märker att vårt samarbete är gynnsamt för den produkt vi ska skapa.
Ja.
Att det blir bättre när vi gör det tillsammans. Och alla gånger man har varit med om det, att man har varit i team eller i en grupp som gör mig bättre. Och det är ju helt fantastiskt. Så det skulle väl också vilja ta upp som ett bra exempel på en god relation. Ja.
Så viktigt. Men du har skrivit 4 böcker, varav en av dem, din senaste, har vi läst. Den heter Make It Work, som handlar just om relationer.
Och den är på svenska, det ska man säga.
Ja,
en guide till fungerande relationer.
Ja,
och det var ju lite, att när vi valde det där var så otroligt svårt att välja titel. Vad skulle man hitta för klatschig titel? Jag är inte helt säker på att vi träffar 100 rätt, för en del tror faktiskt att boken är på engelska.
Jaha, är det så?
Ja.
Jaha.
Men Make It Work, det är, för mig var det ändå ett uttryck som man använde. Liksom. Får det funka?
Ja,
var inte lika roligt? Nej. Men den är på svenska i alla fall. Ja.
Ja.
Och frågan var?
Ja, men då. Så, nej, det var nog ingen fråga kopplat till det. Men den boken handlar ju då om relationer och hur man får det att funka. Vill du berätta lite bakgrund? För att jag tänker mig att alla som jobbar med relationer har ju sitt recept eller sin, liksom, sina ingredienser som de använder när de beskriver vad de anser eller tror leder till starka relationer och vad som behövs. Vill du berätta lite bakgrund till så här hur du jobbar? Eller vilken grund har du?
Ja, jag kan börja med att säga varför boken kom till. Det är för att jag pratar ju, när jag är ute och föreläser, som jag gör i stort sett varje dag, eller har workshops, men mest är det föreläsningar, så har jag ju det mest populära ämnet är ju samarbete och team och hur man ska komma överens, och framförallt hur man ska komma överens med människor som inte är liknar en själv, alltså olikheter på jobbet som ofta irriterar väldigt mycket. Och när jag föreläser om det här så har jag kommit fram till att det har inte gått en enda gång utan att någon stannar kvar efteråt och vill prata en stund med mig om sin partner. Och jag har inte tagit upp privatlivet mer än att kanske ta mig själv som exempel någon gång sådär, men det är ju inte så att vi har pratat om våra respektive. Ändå börjar människor rätt ofta osökt komma in på det, att man börjar tänka, men herregud, vem lever jag med?
Ja.
Och det är inte ovanligt att folk kommer på, när de sitter där och lyssnar, att, men jag lever ju med min motsats. Alltså, hur blev det så här? Det är ju verkligen olika. När de hör mig beskriva olika beteenden och preferenser och sådär, så märker man alltid att någon är extrovert eller någon är introvert, eller någon är väl så här känslomänniska och andra är mer logisk så där, och går mer på tanke. Och då är de lite oroliga så där och undrar, hur ska det här gå? Och då brukar jag säga att det är klart att det kan gå jättebra. Och det är inte så konstigt heller. Jag vill ju snarare också normalisera det här, att de flesta människor dras till sin motsats.
Ja.
Och det är nog rätt smart också. Alltså, det är ju någon person som troligtvis kompletterar mig. Och tillsammans kan vi bli ett jättestarkt team. Men det är också det här som kan driva mig till vansinne.
Ja.
Och jag tar som exempel, om man själv är en väldigt extrovert, utåtriktad person som pratar mycket och är känslosam, och så träffar man någon som är mer tystlåten, lite hemlig så här, och det blir otroligt attraktivt för det är så spännande liksom. Människan säger ingenting, bara sitter där och ser primarisk ut, och det är som det bara slår i gnister. Och sen efter ett tag kan det ju vara just den där egenskapen som blir jättejobbig, för man får liksom inga svar och tycker ingenting och sådär, va? Och ändå så finns det ju en anledning till att de här två människorna skulle para ihop sig, så det gäller att veta hur man gör. Och då var det till och med någon som sa så här, att du borde starta en sån här parterapi liksom, eller du och din man borde göra det. Och när jag berättade det för Johan så såg han alldeles liksom vit ut i ansiktet och sa, det tror jag inte är en bra idé.
Han är alltså inte din, han är lite din motsats eller?
Ja, och jag tror inte han skulle uppskatta att sitta och vara parterapeut. Men däremot så föddes idén, och jag kan ju skriva en bok i alla fall, för jag har ju ändå rätt mycket tankar om det här. Och jag jobbar ju då, har jobbat med en verktyg som hjälper människor att förstå olikheterna. Som man pratar om, man säger att man har olika temperament. Eller vi har olika personprofiler. Och det har jag gjort i 25 år nu. Jäkligt. Jag vet det, för att min son är 24 och första gången jag gjorde det här, då var han nyfödd. Så att därför kan jag hålla ordning på hur länge jag hållit på med det här. Och sen så har jag provat en del olika verktyg, men det som jag har jobbat med nu, som jag tycker är allra bäst, jag har jobbat med 11 år. Och det heter Insights Discovery. Och det bygger på Carl Jung från början, och sen kommer det från Skottland, finns i 42 länder, så det är rätt spritt över världen. Och där pratar man ju om att det finns ett antal olika sätt att vara på, men totalt har ju de identifierat 72 olika personprofiler.
Jaha.
Och bara det är en sammanfattning och förenkling, för de säger ju egentligen att varje människa är unik såklart, men om man ska försöka systematisera någonting så har de hittat 72 olika sätt att gruppera människor på, som du nog ganska väl kan känna igen dig i. Om du svarar på massa frågor så hittar du någon av de här som du är. Och från början så bygger de här 72 på 4 grundtemperament som finns i oss människor, som man har olika mycket av då. Och beroende på hur mycket man har i de här staplarna så blir det 72 olika kombinationer då.
Och det är då som många kanske hör talas om, de här färgerna.
Fyra
vissa
färger.
Har inte det. Men
nej,
vissa...
men många har väl det idag. Jag vet att när jag har ju alltid de här 4 kepsarna eller hattarna med för att illustrera olika personer och hur det kan bli när man krockar. Och jag vet att när jag började använda färgerna för 11 år sedan, då var det många som såg rätt så här lite förskräckta ut, för de undrar, är det här liksom horoskop eller New Age? Eller, ja, men de liksom, vad är det, färgen? Och det var ju någon man som trodde att han skulle bli stylad, att det handlade om så här, kommer du ihåg när man skulle, nej det är inte ni, vi är yngre, men på 90-talet skulle man hänga på sig tygstycken och bli en årstid.
Ja.
Nej, man bara passa som var vinter eller vår, han satt och muttrade, han tänkte att det blir någon jädra vinter. Men det handlar inte alls om styling, fick jag säga. Men idag så är ju inte människor lika frågande, för många har ju hört talas om det här, eller läst en bok, eller de har haft någon i sin familj som varit på en föreläsning, så att att man har uppfattningar. Min utmaning idag är att många har, som jag tycker, fel bild av vad det här är för någonting. Ja. Det finns massvis med missuppfattningar och felaktigheter som jag måste börja sortera bort. Och bara det att en del tror att man är en färg. Jag vet inte var det kommer ifrån. Du har alla färgerna inom dig, såklart.
För de som inte vet, vilka är färgerna?
Det är verktyg som heter Insights. Vi pratar om att det är eldröd, havsblå, solgul och skogsgrön. Ja. Och att man använder just de här färgerna är väl också att det finns energier i färger, säger man ofta. Att eldröd, alltså det är eldfire, eldstopp, varning.
Ja, det säger sig själv nästan.
Ja, att det här är en person som du kan bli rädd för. Ja. Och som ofta själv är väldigt oförstående till att jag kan skrämmas, för jag upplever inte att jag är skrämmande överhuvudtaget. Men det är om man har mycket eldrött i sig, då är... Ska jag beskriva dem? Om man har mycket eldrött i sig, då är man ju en person som är målinriktade och... tänker alltid handling, action, göra saker snabbt, man vill framåt. Och det som händer ofta då är att man kanske inte hör vad andra säger till en, eller jag bara driver på framåt. Jag kanske inte ens vill höra. Jag vill inte blanda in någon annan i det jag håller på med nu, så att jag kan stänga av utan problem.
Så om jag är i en relation, hur är jag då som partner?
Det är fantastiskt många sätt. Du är en doer. Du ser till att saker och ting händer. Ja. Det är liksom inte, här drar vi inget i långbänk. Ska vi renovera, gör vi det ursnabbt, ska vi boka en resa, så du kan ju ibland, jag kanske bara sagt någonting och sen har du gått direkt och bokat och jag bara hoppsan, oj, det var ju bara en idé. Alltså du kan ju vara otroligt snabb när du väl vill göra någonting. Men det är nog så att du vill nog verkligen se syftet och målet med det här. Alltså du gör ju ingenting bara för att göra mig glad, eller alltså det måste ju finnas en nytta med någonting. Men har vi kommit fram till att vi ska resa eller vi ska fixa någonting hemma och du tycker det är bra, då sätter du igång med det direkt. Det finns ju liksom ingen anledning att vänta. Ja. Och det här förarbetet är inte så viktigt, utan nu kör vi på de här. Jag menar, hur svårt kan det vara? Vi sätter upp några tapeter och så står någon annan och liksom bara, vi skulle väl liksom, ska vi inte spackla först?
Jag tänker så här, arga snickaren liksom.
Jo, men lite. Jo, men så är det, att det går undan. Och, alltså det som en äldre kan ju skrämmas många gånger, dels för att de kan låta arga, för de, när det är viktigt så liksom, då är det bråttom och de kan höja rösten, och de kan också tycka att är man arg, då kan man visa det, man behöver inte spela glad liksom, nu är jag arg, det blåser av rätt snabbt, men det är som så här, och jag har inget problem att du är arg, så att jag tycker kanske till och med det är skönt om vi har en konflikt, eller om vi har en relation, att vi kan ha en konflikt. Alltså, eller för mig är det ingen konflikt, men jag menar, jag är förbannad på det, då kommer jag säga det.
Du är inte så rädd för konflikter?
Nej, jag
och
tycker det vill inte vara rädd för. Vadå? Det är ju bara att vara tydlig. Så vet vi vad vi har varandra. Lite grann så. Och jag tänker inte på att andra människor kanske inte alls har lika okomplicerat förhållningssätt till höga röster eller liksom, konflikter kan ju skapa mycket ångest i en del människor. För mig gör inte det. Det är ju också min styrka som äldre i så fall, att jag kan vara rak och tydlig. Du vet ju alltid vad du har. Jag tänker på när man dejtar. Om du har en eldröd så liksom, det är inget tvekan. Om de är intresserade, då kommer du veta det.
Så det är liksom en person som gillar raka rör och ärlighet.
Ja, och tydlighet och sådär. Och snabba. Och sen kan det bli lite fel ibland. Men då gör man bara om. Det är inte hela världen. Så lite okomplicerat förhållningssätt till om det blir fel. Och så kan det ju vara i relationer också. De kanske säger något. Som blev lite, det föll ut lite dumt om vi säger. Men de tycker inte det är något stort problem, för jag sa ju förlåt.
Men kan jag söka konflikter?
Ja, kan jag absolut göra. Framförallt hos en människa som jag inte får någon reaktion hos, som jag tycker liksom, kom igen. Jag kan till och med tycka att du viker ner dig, och då kan vi gå till äldröds motsatsfärg, och det är ju skogsgrönt. De ligger ju liksom ganska långt ifrån varandra, så att även om man kan ha både äldret och skogsgrönt i sin personprofil och dominera de två färgerna, det är inte så vanligt, men du kan ha det, så är det oftast de två som krockar, men det är ofta de två som parar ihop sig också.
Jag ska precis säga det, är de som blir attraherade av varandra från början, och fast det kan vara spännande med den där
och man kan också se på jobbet att de kan funka jättebra ihop på jobbet om det finns en respekt, och det är det här som hela tiden kommer tillbaka, att finns det en förståelse och respekt för att vi är olika, vi har olika lätt för olika saker, då kan vår relation bli jättestark. Men om vi tar det här nu att en äldre tillsammans med en person som är starkt skogsgrön, då är det en människa som alltid visar hänsyn och som tänker efter före, som verkligen är tankeläsare, som behöver harmoni omkring sig. Alltså det är jätteviktigt för mig att vi inte, att alla liksom mår bra, och att liksom att ni mår bra, då mår jag också bra. Och jag vill hjälpa. Alltså jag mår jättebra att få göra saker för andra. En äldre liksom kan ju inte så här, mår ju inte bra bara av att gå och liksom pyssla om andra eller fixa, utan jag kan liksom, om du ber mig om något, då kan jag göra det åt dig, självklart. Men jag kan inte räkna ut vad du vill ha hjälp med om du inte säger det.
Nej.
Men om du har mycket skogsgrönt i dig, då är du ju, du är liksom en stjärna på att räkna ut vad folk behöver.
Ja. Mm.
Och du tycker om att göra saker i tysta för andra, och du vill hjälpa. Och du tycker om att få förtroenden. Det finaste man kan ge till en person med mycket skogsgrönt, det är någonting personligt. Att berätta vad man har svårt för och så. Men det kanske inte är det som en äldre ser som det bästa de kan få. Det bästa de kan få, det är en människa som är samarbetsvillig och inte krånglar.
Ja.
Att vi liksom bara kan sätta gasen i botten och köra. Och det är där det liksom blir en krock. Men den största krocken mellan äldre och skogsgrön, det är ju deras sätt att tala. Att en skogsgrön lindar in.
Ja.
Och en äldre, det är väldigt rak. Och då kanske inte alltid den äldre förstår.
Och visst är det, jag tror att det var i en podd som du sa, alltså just det här att en skogsgrön, om den ska gå och köpa en öl eller gå och hämta vatten,
ja,
så tänker den alltid, finns det någon mer här runt om?
Ja, det är självklart. Jag skulle aldrig göra någonting
då bara för att hämta 8 glas vatten. Då, ja.
Eller en kopp kaffe till alla. Ja, alltså, eller brygger en hel kanna. Liksom. För om jag är kaffesugen är säkert ni det också.
Ja.
Men så gör ju inte en äldre. De tycker det är otroligt ineffektivt. För att, tänk om inte alla vill ha kaffe, så står jag gjort en hel kanna. Ja. Utan det är väl bättre att alla säger ifrån eller hämtar ut sig själva. Så liksom spar vi tid. Och det, det, alltså, det är inte att en äldre är känslokall eller inte bryr sig om andra och inte liksom känner kärlek eller omtanke, utan det är mer det att, alltså, de har en stark känsla för vad som är bråttom.
Mm.
Och det snabbaste nu, det är att hämta en kopp kaffe till mig.
Mm. Ja.
Än håller på att trassla till alla. Liksom.
Det var nog det som slog mig när jag läste boken. Ja. Att jag kunde känna igen mig så starkt i den gröna.
Ja.
Var den här meningen, ska vi göra något så ska vi göra det tillsammans.
Ja.
Ja.
Och då slog det mig, för även om jag hade läst beskrivningen och var lite rätt ny till det här,
ja,
det var den meningen som var jag. Där,
den, där kände du igen dig. Ja.
Och sen så också den här, jag menar, och även för den röda, så här, ska vi göra det snabbt?
Ja.
Och det kan jag känna igen i vissa personer. Det ska bara vara snabbt.
Ja. Ja.
Och det är vad man hittar motivationen och kraften att göra någonting. Men, och det är viktigt att, att då betona det, att en del har jag hört när de beskriver färgerna, beskriver liksom en skogsgrön, eller inte, de säger inte skogsgrön för de har inte gjort insights, de kanske har gjort ett annat verktyg, säger de grön. Mm. En grön person, det är en människa som inte får tummen ur, och jag blir alldeles såhär, bara, va?
Ja.
Det stämmer inte. Det en, verkar vara en frustrerad röd som står och tittar på en grön då, som liksom har satt upp mål som inte den gröna vill springa till, eftersom det är helt meningslöst när man gör det själv. Alltså, jag upplever att människor med mycket skogsgrönt i sig är precis lika driftiga, precis lika företagsamma, precis lika tävlingsinriktade om det. Så om de bara får göra ihop med människor som de gillar och som de har förtroende för, som det är inte meningsfullt att göra någonting själv. Och då tappar jag motivationen om du slänger ut mig ensam. Men sätt mig i team, ska du få se. Jag är den som kan jobba bäst av alla. Och det där gäller ju att en äldre fattar. För att annars så kan de verkligen såra någon annan, och de kan också ha helt fel metoder att få igång en skogsgrön. Jag tänker på föräldrar, barn. Det där kan man ofta se också.
Just det.
Att, och en äldre som inte får en reaktion hos någon som har mycket skogsgrönt i sig kan ju börja utmana jättemycket och nästan bli taskig. För ja, men du vet, så här, ja, men kom igen då, är du dum i huvudet? Så här kan en äldre prata ibland. Och det är, så kan man inte prata. Men de gör ju det med ett syfte, för de vill liksom väcka dig.
Ja.
För om du skulle säga så till mig som äldre, och jag var, du var min pappa, och säger till mig så här, är du dum i huvudet? Då ska jag bara, du ska inte tro att du är dum, jag ska visa dig. Liksom.
Ja.
Det skulle funka på mig.
Just det. Ja.
Jag skulle inte bli sårad och knäckt.
Nej.
Men om man tar en person som har mycket skogsgrönt i sig, har en förälder som står liksom och säger, om du bara sitter där och spelar dataspel, det blir aldrig något av dig. Då tror jag det, eller då tror jag pappa inte är du med? Alltså,
ja,
det här, det är så farligt. Man måste liksom tänka sig för innan man börjar liksom coacha andra utifrån att alla är som jag själv.
Alltså, så där, nu fick jag precis en insikt.
Ja, vad bra. Vilken då?
Om det här, för att när du och jag, Jessica, är ute och ska göra någonting, eller låt säga att vi ska mötas typ på
en galleria,
en galleria till exempel, och vi har varit på arbetet båda två, och sen så möts vi. Det första jag vill göra, det är att checka in med dig. Det är så här, bara ge dig en lång kram och jag läser av dig, är vi okej? Är allting okej mellan dig och mig? Om det är det, då är jag beredd att springa igenom den där gallerian i toppfart och bara göra allt som vi behöver göra. Men om vi inte lyckas hitta connection eller hitta tillsammans, från början, mm. då är det stopp i mitt maskineri.
Ah.
Ja. Då släpar jag fötterna. Ah. Då går jag bakom dig, för du har ju en rätt snabb takt när du går.
Jag är
då släpar jag fötterna. Ah. Och i ren protest går jag långsammare.
Ah,
och det är nästan som att du går i ren protest snabbare.
Ja, gud, jag är 10 meter
och så här, men, om inte vi sätter ord på det här, men då...
Men ni har uppenbarligen pratat om det.
Ja. Jättemycket,
det
har vi. Ja, verkligen.
Men jag inser precis den här vikten för mig, varför jag... Ja, för det är tillsammans som jag vill göra det. Annars kan jag lika väl gå där själv.
Ja.
Men det är ju superbra. Och där är ju typ en sån grej som ni aldrig kommer göra om varandra. Det är här jag får säga. Man kan liksom inte träna en partner att bli mer snabb på fötterna i gallerian. Alltså så här, bara för att lära sig det. Jo, du skulle kunna det, men då skulle du få en människa som till slut blir kvävd och inte vill vara med dig längre. För jag får inte vara mig själv. Jag mår så dåligt så jag fixar inte det här.
Ja.
Eller att någon begär att du liksom bara ska stanna upp och inte kunna ge någonting. Alltså, vi måste liksom hitta ett sätt. Hur löser vi det här? Och då får man både ge och ta. Men,
och vi är faktiskt ganska duktiga på det, i att liksom också kommunicera till varandra. Så här, okej, jag kan krama dig i 20 sekunder för din skull. Det är inte mitt behov att liksom stå och connecta och mötas i en galleria när vi har bråttom till en middag. Men jag kan göra det om det är viktigt för dig. Och sen kan du, för min skull, gå jättefort till och köpa de här blommorna innan vi ska på middag.
Ja.
Och där har vi hittat, och för mig, bara att jag får för mig själv känna att så här, okej, jag gör det här för din skull nu, för att det här är viktigt för dig. Ja.
Men hur låter det i dina öron när hon säger det? Att hon inte vill krama dig?
Nej, men jag har nog kommit till den punkten att jag börjar inse att det är för min skull. Och det är mitt behov.
Just det.
Och att vi också gör det utav välvilja till varandra. Så det är inte en uppoffring som hon gör som att gå, gud, jag måste krama dig.
Inte så.
Men snarare så här, men jag kan faktiskt ge dig den här kramen som du verkligen behöver. Och i mig, när jag känner det, att du gör det för min skull, bara... Det är jätteskönt.
Ja.
Men om man inte har pratat om det och haft den kommunikationen om vad det innebär att jag gör det här för dig.
Ja.
Men då kan det nästan låta som en uppoffring. Och, vill inte du, älskar inte du mig? Vill inte du ge mig en kram?
Precis, det skulle kunna vara så.
Det skulle kunna vara så.
Och där handlar det också om hur trygg man är i relationen.
Ja.
Att det finns, man brukar prata om att man har tillit till sig själv, att man har en bra, hygglig självkänsla.
Mm.
Så man kan ändå vara med, fatta lite vad som händer.
Ja.
Men det kan också vara att man har en trygghet i att vi har levt ihop ett tag nu och vill lärt känna varandra, och jag är rätt trygg med dig. Jag vet vad det står
verkligen,
för.
Verkligen.
Så att,
men det jag tänkte på också med den skogsgröna, har inte de också lätt, för jag kommer spontant på att tänka på två personer i min närhet som är super skogsgröna. Och min erfarenhet av skogsgröna är att de kan lätt bli medberoende och lätt också glömma bort sig själva.
Ja.
Att de förlorar sig själva i att hjälpa och göra så mycket för andra. De lyssnar och de är lyhörda och de känner in sig, men jag tror att han behöver det här och så.
Mm.
Så de förlorar sig själva och det leder ibland till en bitterhet i att så här, men vad fan, varför kan han inte fatta vad jag behöver?
Nej.
Varför kan han aldrig uppvakta mig? För så här, jag gör ju det för honom. Den ser jag ganska ofta.
Den är så vanlig och det kan vara bland vänner. Jag hörde precis här ganska nyligen om en tjej som en vän till mig som har väldigt mycket rött i sig och som berättade att en av hennes väninnor hade gjort slut med henne.
Mm.
Alltså, och det efter väldigt, väldigt många år. Och hur liksom chockad hon blev.
Ja.
Men då var det just det. Att och när vi började prata om det så kunde hon ju se ett mönster. Att den väninnan är ju mycket, mycket mer skogsgrön.
Ja.
Och hon har antagligen hela tiden lite grann, du vet, jämkat och gått undan. Och du vet, okej, nöja sig med det lilla. Utan att säga till att jag hade behövt det här av dig också. Nu har jag gett det här till dig och till dina barn. Nu borde du göra det till mina barn. Alltså bara tala om det. För den andra tänker inte så. Det är så full fart framåt. Och hon älskar ju sin kompis. De har ju varit buddies liksom. Så hon blir ju jätteledsen. Men det är också det man inte vet många gånger som har mycket äldre i sig. Det är att en skogsgren kan buffra, som jag säger, för andra väldigt länge. Mm. För de är rätt tålmodiga. Och de är väldigt överseende. De förstår, men det är inte så lätt för dig. Liksom, jag förstår, du har så, Jessica. Ja, men jag fattar så här. Och du har ju så mycket nu. Och, så att man liksom, men sen kan de komma till vägs ände. Och när de är där, då har det gått så långt.
Ja.
Så att då finns det inget liksom, då går det inte att återskapa och det blir en chock för en äldre, för de tror att om vi nu snackar om det jag säger förlåt då är vi fine, och det har varit med på arbetsplatser att en äldre inser att jag har gjort någon väldigt illa, så säger jag så här, okej, men förlåt, ska vi gå och äta lunch nu? Och de bara, lunch? Du tar 7 år när jag äter lunch med dig. Ska jag bara, alltså det är så här. Och också ska ni veta, i relationer nu, alltså det är ju inte heller ovanligt att en person har försökt tala om för sin partner. Man tänker ofta att kvinnan är skogsgren och mannen är äldre, men jag kan tala om, för det kan, det finns precis tvärtom också. Men att vi tar att den som är skogsgren har försökt tala om att jag mår inte bra, eller det här funkar inte för mig. Men kanske på sättet man har sagt det har inte den äldre fattat. För om du inte mår bra, då pratar du inte så vänligt. Utan då är du väl förtvivlad och river ner gardinerna. Eller står liksom och bankar på väggen. Men det gör de ju inte. Så de har säkert fått massvis med signaler.
Ja.
Men det, och vi kanske borde gå och prata med någon. Det har jag till och med hört att en del har sagt. Vi kanske borde gå. Nej, och då tycker de bara nej. Och vet,
det går inte snabbt.
Nej. Och sen en dag så står väskorna där i hallen. Och då är det så här, okej. Okay. Jag fattar. Ska vi gå till den där terapeuten? Och då är det för sent.
Ja.
Är ni med?
Ja.
Då är ju kärleken slut. De har ju försökt så länge. Och då vaknar en äldre upp och säger, oj, Jesus, liksom, det är ju allvar.
Ja.
Och det är väl ofta det rådet jag ger till äldre, där både i privata relationer men även på jobbet, att du kan inte gå där och tycka synd om dig själv och räkna med att någon annan ska förstå att du är ledsen och att du alltid har gjort en massa saker för andra, eller att du alltid hämtar kaffe till chefen och han aldrig hämtar, ja nu kanske det ingår i ditt jobb då, men alltså vad det nu är, men du kan, du får säga det någon gång, nu är det jag som har gjort kaffe liksom i en hel vecka, nu får ni göra det, nu har jag fört mötesanteckningar, nu är det din tur att göra det, du måste liksom ställa de kraven på andra.
Att den gröna gör det,
ja, eller skogsgröna, och det är jättesvårt, men du kan det, du får anstränga dig lite, precis som att den äldre där får anstränga sig för ibland fråga andra, behöver du hjälpa mig? Kan jag göra något för dig? Vill du ha en kram? Om du är i en relation eller så.
Men är det inte också, jag tänker att det är en gissning nu om fördomen, att de skogsgröna anser att deras temperament, deras färg, är den absolut bäst lämpade i relationer. Eller? Alltså just för att de tänker så här, men det är väl jättebra med lyhördhet. Det är väl jättebra att vi, att jag bryr mig om dig och att jag ser dig och att jag hjälper dig och att jag lyfter. Tänk om alla vore skogsgröna. Då vore ju...
Men tycker inte alla sin egen färg är bäst?
Ja, men just i relationer tänker jag. För jag tänker på jobb, så kan ju verkligen en, kan jag tänka mig att en äldröd lätt skulle kunna motivera varför den färgen är bäst i jobbsammanhang, när man ska få saker gjort.
Ja. Alltså, men jag vill nog ändå understryka att skogsgröna har en väldigt viktig roll i relationer, och man kan lära mycket av skogsgröna. Alla kan det. De sitter inne på mycket kunskaper som, och de har lätt, det jag skulle vilja att de som har mycket skogsgrönt i sig skulle vara lite överseende med och förstå, det att det som är så lätt för mig att göra, till exempel le mot någon eller sträcka ut en hand eller bara sitta och lyssna på någon som har problem. Liksom, då kan de säga, hur svårt kan det vara? Kan du inte ställa upp för någon annan? Att man inser att det är inte lika lätt för alla. För att en del kräver en enorm kraftansträngning. Bara sitta ner och lyssna på någon som har problem. För tänk om jag är äldre, jag vill ju bara liksom att jag vill bara lösa dina problem.
Ja.
Men det kanske inte är det jag ska. Jag ska inte lösa dem. Jag ska bara sitta här och lyssna. Och det är så frustrerande så att man har ju ibland liksom coachat äldre med att ta fram ett korsord eller ha någon liksom stress, gör någonting, eller att du kan liksom hacka lök eller laga mat. Att du får göra det samtidigt för att bara sitta helt just stilla är jättesvårt för en del människor. Men samtidigt är det ofta det man säger att de ska träna på.
Ja.
Precis som att jag säger att en skogsgren ska träna på att bli tydligare, säga ifrån, tala med en bestämd röst. Mm. Inte för att de ska bli en annan, men bara för att de ska liksom träna på det.
Mm. Men handlar det om att de skogsgröna till exempel kan öka sin röda lite mer? Är det det
och att det ofta blir... De behöver aldrig vara oroliga. Och det är ofta man ger coachingråd. Mm. Så jag säger ju inte att du som skogsgrön ska bli en röd. Liksom att du ska få en personlighetsförändring. Absolut inte. Jag vill slå vakt om ditt skogsgröna.
Ja.
För det är så fantastiskt fint och du bidrar. Men det kan vara så att du kan vinna väldigt mycket på att träna upp en del andra sidor också.
Mm.
Det här med som jag kan ta på en arbetsplats. Om jag är skogsgren så har jag väldigt svårt att säga till någon. Jag kanske liksom direkt feedback sådär. Och jag har en kollega, ta det här nu klassiska. Jag har någon kollega som kanske har dålig ande direkt. Vi tar det som så här. Ja. Eller att det är något annat. Det är sådär, och så liksom, och så märker jag att folk går undan och... Eller det är någonting med klädseln, såhär, Jessica, man kan inte kläd sådär liksom, och alla pratar om dig, men jag vill inte säga, för då blir du jätteledsen. Och jag tror så här att om jag får reda på en arbetsplats att ni har gått och pratat om mig bakom ryggen, ni har liksom stått och suckat över min klädsel eller att min andedräkt, att vi äter mycket såhär asiatiskt hemma så jag luktar väldigt starkt eller vad det nu är för någonting. Och ingen har sagt något.
Mm.
Det är ju inte schysst.
Nej.
Och det är där man ibland får hjälpa en skogsgren med att om du vill visa omtanke om en arbetskamrat, då kanske du ska säga det här.
Ja.
Och det är också en relation. Att man liksom talar om för någon att vet du vad, det här tror jag skulle få mer framgång liksom, för dig. Jag ser någonting som du gör med andra människor. Och tänk på det här så kanske det går ännu bättre. Ja. Alltså att man vågar ge det till andra och sen ta emot det också, då, den feedbacken. Det är väl det som skogsgrenar inte är lätt för. Det är ju en äldre och inga problem alls att gå fram och säga till någon att du vet, du borde ta en Läkerol liksom. och de fattar inte vad är problemet, varför det är så svårt att göra det. För de har ju inte de där tentaklerna.
Det är inget inlindat och fluffigt där. Inte.
Nej, men för de mår inte dåligt av det. Så de måste ju ibland tänka på att faktiskt visa, så hur säger du saker då? Att tänk på det.
Ja.
Så att du inte sårar någon. Liksom. Men de är inte lika känsliga. Så där.
Ja.
Just det.
Men det var ju de två
så
färgerna.
Så det är de, och röd och grön. Och de går ju, alltså om man ser det här som en cirkel eller så är ju de, vad heter det, mitt emot, alltså, hur ritar man upp det här? Alltså längst ner kvadranten till vänster är ju gröna, skogsgröna. Ja. Och längst upp till höger är eldröda.
Ja.
Så att de är, så att, och den äldre, diagonaler heter det.
Diagonaler som diagonaler, jag kunde säga. Ja. För en eldröd hänger ihop och kan känna igen sig i den havsblåa. Och också i den solgula, för de ligger nära dem på varsin sida. Så att om man är äldre kan man ha en förståelse för en solgul, för det är ändå en person som är full fart framåt, det är lite det här extroverta. Och man kan också känna igen sig i det havsblåa, för det är ändå en uppgiftsinriktad människa som liksom tänker på uppgiften före människan. Och det är rätt härligt när man liksom inte behöver gegga in sig i alla relationer, utan nu pratar vi om det som ska göras. Så då kan de känna en trygghet och hämta kraft där. Och däremot den gröna ligger så långt ifrån dem, för de har inget liksom direkt att känna samhörighet med. Så där måste man liksom se att vi behöver varandra och komplettera varandra. Men om vi tar den havsblåa då, som är uppgiftsinriktad som jag sa, och då till skillnad från äldre där, som hellre vill göra saker snabbt, så tänker den havsblåa, ja det är viktigt vad vi ska göra, men det viktigaste är att det blir rätt. Så att då är det där fokus ligger. Och att man ska göra det med kvalitet och att man är eftertänksam, så man tänker efter före. Så man inte hamnar i trubbel, som den äldröda gör. Så de behöver ju också varandra och komplettera varandra då. Men om man då tar en havsblåa som är eftertänksam, noggrann, genomtänkt, liksom kritiskt granskande, lite ifrågasättande. Så det här, stämmer verkligen det där? Ni vet, väldigt lätt för att se sprickor. Om du framför en idé så kommer jag nog se vad det är som inte fungerar i den idén först. Det är inte för att sticka hål på din idé och tycka att det var en dålig idé, utan mitt fokus är där. Vad är det som troligtvis kommer gå snett i det som du just nu föreslår, och det är det jag säger. Och då har vi utmaningen, om man tittar på havsblås motsats är ju solgul. Och de ligger ju precis på andra diagonalen då.
Ja.
Och den solgula är ju en person som alltid ser möjligheter. Som drivs av det att vara kreativ, skapande, se möjligheter och tycker om att uttrycka sig och vara spontan. Och kunna göra många bollar i luften, som alltså många saker samtidigt, det är deras styrka, och flexibel. Sådär. Och då är det klart att de kan krocka. Det vanligaste en havsblå och en solgul krockar med, det är ju att hur de kommunicerar.
Ja.
För att en solgul tänker ju högt.
Ja.
Jaha.
Och det gör inte den havsblå.
Känner
ni igen det här också?
Jag känner igen i dig.
Jag är så jättegul. Fast jag har jätteproblemlösare i mig också. Att jag är väldigt, väldigt
snabbt. Men det är lite eldröda.
Ja, som jag är ju lite gulröd skulle jag nog säga. Eller vad
men
säger
du
Carl-Mika?
Carl-Mika, vad är du? Känner du igen det att du är mer havsblå då? Är du mer analytisk?
Nej, jag känner igen mig i definitivt i den gröna. Och i mitt dysfunktionella föräldraskap som jag hållit på med tidigare i många år. När jag liksom går in i ilska och nu ska bara bli gjort och bara gör det här, då blir det den röda.
Så du kan ta till det också?
Ja, definitivt. Så att jag hittar också min...
Men hur mår du när du är så där?
Det är ju dysfunktionellt.
Du mår inte bra av det.
Och ingen mår bra runt omkring
mig. Ingen mår bra, du mår inte bra.
Men i den mer positiva egenskapen är väldigt tävlingsinriktad och ibland väldigt målinriktad. Och jag kan göra saker själv också. Alltså, om jag har en chans att göra någonting tillsammans med någon annan, då är det tillsammans som gäller.
Ja, just det.
Men om jag vet att jag är själv, då kan jag plocka från de andra färgerna. Eller från
så
den
kan
den
du ändå
då.
Få det gjort.
Ja,
du liksom inte
helt, precis. Nej. Jag blir inte handlingsförlamad. Nej.
Men om du läser en bruksanvisning till exempel?
Ja, det gör jag.
Om du ska åka iväg någonstans, har du koll på liksom var exakt det ligger? Eller kan du stå där sen och undra liksom, var fasen låg det nu? Eller vad var portkoden? Eller, Eller har du liksom en bra karta med dig?
Så? Ja, nej. Så jag har, när jag väl upptäckte och började uppskatta min gröna sida,
ja.
Eller ja, jag vet inte om det är den, men jag, för några år sedan så hittade jag en sida som bara älskar att släppa all kontroll.
Ja.
Jag har varit fram tills kanske 6-7 år sedan så hade jag så mycket kontroll, ja, på allt och bara, okay, höll allt i järngrepp, ja, runt omkring. Och sen så gick jag typ in i väggen på alla plan, jobb, ja, och relation och var tvungen att släppa. Och då kunde jag hitta och börja bejaka den här delen som jag älskar, flow, och bara släppa taget.
Gå på känsla lite.
Gå på, ja, känsla. Och
ja, för jag ser...
Verkligen, ja. Ja, men så...
Nej,
släpp ut mig
inte...
i skogen utan kompass och jag går vilse.
Och du är det, helt nöjd, ja, med det.
Och det är helt okej. Okay. Jag kommer hem när jag kommer hem. Det kan, ja, vara på måndag, ja, kan vara om en månad. Vänta. Ja. Okay. Nej, struktur är väl inte din,
nej,
främsta?
Nej, okej. Okay. Så då är det mer, kanske, ja, du kanske har mer grön och kanske en del rött och gult i det också.
Ja.
Då, så.
Ja.
För att det där är intressant om du säger att du liksom hamnat... Det är ju, en del säger så här, ändrar man inte färg genom livet, byter jag liksom inte spår, och då säger man så här, nej, men din personlighet har du nog, den får man, alltså den är någon blandning av arv och miljö och så. Däremot kan det mycket väl vara så att du kanske inte fick vara, nej, den du egentligen är som liten. Alltså det handlar om, ibland föds man i en familj där det finns andra strukturer, ja, eller man är i en kultur där man ska vara på ett visst sätt, och då är man ju en överlevare såklart, så att man inrättar sig i ledet, ja. Eller man, verkligen, hamnar i en relation tidigt, där någon annan styr upp. Eller
det,
känner du igen
något
av det?
Igen mig. Mm. Jag blev också pappa när jag var 19.
Oj.
Och fick ta liksom det vuxna ansvaret väldigt tidigt. Mm. Och då var min konstnärskap var tvungen att ryka. Och liksom, ja, flow och flöde. Och det fick stryka på foten väldigt snabbt.
Just det.
Så att jag fick ta mycket ansvar.
Ja, just det.
Men för vissa, du också Annika i en podd, att för att liksom hitta, eller om man på det enklaste sättet ska någonstans komma fram till, men vad har jag för temperament? Vem är jag? Vad är liksom viktigt
vilka
för mig?
Vilka är mina färger?
Ja, vilka är mina färger? Så sa du att man kan ställa sig frågan vad man tyckte om att leka med när man var liten. Ja.
Det
tyckte jag var så himla bra fråga. För där är man ju förmodligen än så länge inte så präglad av sin miljö. På,
nej,
det sätt när man är väldigt liten.
Just det.
Det hjälpte mig väldigt mycket. När
vad
du,
tyckte du om att leka?
Jag har ju städat, organiserat lekkontor och liksom domderat. Alltså jag bestämde vad min syrra skulle ha på sig. Jag bytte våra rum var och varannan dag. Hon kom hem och var så här, vilket rum är mitt idag? Så höll jag på. Så att väldigt mycket ledartyp.
Ja.
Väldigt mycket gå in och göra. Aha. Jättefort. Men också en jätteorganiserad sida.
Okej, okay. Vad spännande.
Jättepedant. Jag måste ha liksom ordning och reda runt omkring mig. Jag är alltid den som åker på att göra körscheman och, alltså, i jobbsammanhang. Mm. Jag gör alla Excel-ark. Så att den organiserade sidan är en jättestor del av mig.
Mm.
Men jag kan ändå mer relatera till att jag är gul. Jag är väldigt mycket...
Men läser du bruksanvisningen?
Nej, för tusan. Nej,
men jag
alls.
Tror att det kan vara så här att det är mer det gulröda. Många gula säger att jag är nog blå för jag har så mycket lister. Och jag har så här Excel-ark. Och då säger jag så här, ja, fast om du är blå så behöver du inte listerna.
Nej, det är ju en bra.
Ja. Men däremot kan det vara en väldigt smart solgul. Ja. Och det där är också, alltså det kan ju vara en driven sol. För om man är det, då vet man ju att jag behöver ha en struktur, för annars glömmer jag bort grejer. Ja. Och glömmer jag bort grejer så kommer jag inte få framgång. Och därför har man lärt sig ett system, antingen själv eller att man teamar upp med någon som är superstrukturerad. Men oftast är det att man har mycket lister och så.
Ja,
jag har upptäckt listor rätt nyligen också. Det är stöd för mig.
Ja.
Och jag klarar mig bättre
långa
livet.
Listor heller.
Ja. Och jag behöver det, för jag glömmer
det. Ja.
Och då är, men bara man hittar liksom, och det är också det här att man lånar av andra färger.
Ja.
Det är därför jag blir så frustrerad när någon säger så här, att om du har lite av en färg, då är det kört. Nej, det är absolut inte.
Nej.
Jag har ju träffat människor som liksom kan bli enormt drivna, fast de inte har något rött nästan alls. Det är jättelitet. Men då lånar de liksom strategier från eldröda. Mm. Hur tänker en eldröd i de här lägena? Och då börjar man tänka så också. Och då kan man plötsligt liksom tävla igen och vinna och sådär. Så att det är ju jättebra att lära sig mer. Ja. Självinsikt, som man säger. Men det jag skulle säga mellan solgul och havsblå, de är ju ett par som... Alltså man tänker, på jobbet då kan de bli enormt många entreprenörer, ser man den kombinationen av en helt ny visionär solgul och sen en väldigt så här logisk som ser till att vi inte går på pumpen och våra investeringar.
Att de har det i sig själv.
Nej,
eller
att de hittar
någon.
Så du kan ha de där två sidorna själv. Och många, alltså du kan ju vara både grön och röd som jag sa, du kan vara gul och blå. gul och blå är väldigt fascinerande om man har det i sig. Då kallar insights de för Nobelpristagare. Alltså, för det är som egenskaper som är unika ihop. Och det kan bli som magi. Du kan liksom, det är både uthålligheten och sen den här upptäckarförmågan att tänka som ingen annan. Och då kan det bli något...
Outröcklig.
Ja, så att, för en solgul har ju inte lika mycket tålamod. Men det har ju en havsblå. De har extremt mycket tålamod. De blir ju aldrig upp. Det gör ju en solgul sen, liksom efter ett tag.
Ja, för du skrev att många... Det förvånade mig. För du skrev att många konstnärer och artister är blåa, eller kan vara blåa.
Ja,
att
väldigt de många karaktärskådespelerskor och skådespelare är det. Många komiker är väldigt havsblå.
Då därför du inte blev skådis. För att
nej,
du inte...
jag hade inte, nej, men det kan du säga. Jag hade inte uttalat en del till det. Men det är ju det här, om man, det man ska veta, känna till, ni som lyssnar då, det är att om man har motsatsfärger i sin personprofil, det kan man ju ha om man har tre färger, om man är trippel. Det är ju en del som är. Det är ungefär lika vanligt som att två, nästan lika vanligt som att två färger, har tre färger.
Ja.
Och då innebär ju, har du tre färger, då måste du ha två färger som är motsatser också. Såklart, det blir ju så. Ja. Och, men så du kan också ha dominerat två motsatsfärger. Mm. Och har du det, då har du ofta lite mer inre dialog. Och det är det här att du liksom pratar med dig själv och du kan liksom tycka att det är lite, du kan bli arg på dig själv liksom, varför krånglar du till det nu eller men nu får du bestämma dig eller vad vill du, och så kan det ibland vara så här att de kan säga det, att det är faktiskt inte så lätt att leva. Och om man då har en färg, då står man bara och tittar på någon och säger så här, är du dum i huvudet, vad är det problemet är det liksom? Ja. Men då också ha mer respekt och förståelse för att om du är en mer flexibel person, då kommer du. Och du, alla färger kan krocka, även två färger som ligger nära varandra.
Ja.
Du kan ju vara snabb, både röd och blå till exempel. Då vill du både framåt, men du vill göra ordentligt. Och vad är viktigast just nu?
Mm.
Att det blir klart eller att det blir rätt?
Just
är
det.
Med? Så då kan de bråka med varandra.
Ah.
Jag som har gult och rött i mig, de kan ju bråka. För jag är både så här som du då troligtvis har. Jag vill både liksom ha framåt och ha resultat.
Ja.
Men sen vill jag också ha jättekul.
Ja.
Och innan njuta av livet, carpe diem.
Ja.
Och de där kan ju krocka ibland.
Ja.
Och jag har ju ett exempel i boken som jag tycker är väldigt träffande. När Johan och jag springer en kväll runt sjön och i Nacka där. Och jag vill, när han säger ska vi springa liksom, åka till Nacka och springa där runt Hellas, då ställer jag om jättesnabbt. Då är jag verkligen hans drömpartner, för att jag är inte krånglig då. Jag hade inte tänkt det, jag tänkte göra något helt annat, men jag är med på det, jag kan byta spår. Vi kör dit, det är okej, så här. Det är en fin kväll liksom. Och sen springer vi där och vi springer på liksom. Och det enda som händer är att det är en sån otroligt fin kväll. Och jag ser människor överallt som sitter och har picknick, folk badar, de leker med sina barn. Liksom de lever och vi bara springer som skållade råttor liksom, runt sjön. Och då får jag lite ont i hjärtat så här. Alltså när vi springer det, jag tänker faktiskt att men gud, vi njuter ju inte. Vi bara springer.
Ah.
Och sen när vi nästan är klara, då, liksom, då tänker jag så här, men jag vill vi kan väl bada i alla fall. Liksom. Så att då ser jag en brygga och sen stiger ner, så jag bara stannar. Liksom. Och Johan bara tittar på mig, vad gör du? För att han är jätte äldre då, Johan. Och då säger han så här, men jag vill bada. Och då tittar han på mig som jag är helt dum i huvudet ungefär. Och säger, varför då? Säger han liksom. Han förstår inte, han vet ju inte vad som har pågått i mitt huvud.
Nej.
Och då säger jag, för att det är en fin kväll.
Ja.
För att det är kanske sista kvällen nu innan det blir september, det som blir kallt och så här. Och det är stilla och jag vill liksom bada. Och då säger han så här, men då sabbar vi ju tiden.
Ja.
För att vi har tydligen en kanontid på gång. Liksom.
Ja.
Och då tycker jag liksom, men det är inte någon tävling.
Mm.
Vi kör en träningsrunda, men från oss spelar det ingen roll. Vi håller på att göra en kanontid. Vi har aldrig sprungit det här varvet någon gång så snabbt. Så han har bara sett framför sig att han ska kunna racea upp till bilen och bara GPSen och lägga upp. Liksom, så här.
Alltså, gud, vad roligt.
Och då sen, men jag säger, då blir jag sur.
Ja.
Och så här, jag ska bada. Och då blir det så här jättedumt, för då står han kvar på stigen, han är jätteirriterad.
Mm.
Och jag går ner själv och badar i trots, jag tänkte, jag ska bada, jag ska leva mitt liv. Men det är inte alls så kul. Liksom.
Jag hade det blev inte så roligt som du hade tänkt då.
Jag hade ju sett framför att vi skulle simma där i solnedgången. Och liksom, vi två, vi älskar varandra, och det gör vi ju. Men liksom, det var inte... Och sen går jag tillbaka och jag är på dåligt humör, och han är ju om möjligt ännu mer på dåligt humör. Så att vi är ju så här... superirriterade på varandra.
Mm.
Och det här blev ju typ en sån grej som vi direkt fick prata, inte just då, men efter en stund kunde vi prata om det.
Mm.
Ungefär som ni gjorde där i gallerian.
Ja.
Just det.
Det här kommer liksom, vi kommer aldrig kunna göra om varandra.
Mm.
Jag kommer aldrig få Johan spontant att tänka, åh, jag vill bada i det fina vattnet när han har en bra tid på gång.
Mm.
Och jag kommer aldrig bli som han. Men hur ska vi lösa det då? Ja, då får vi liksom give and take.
Ja.
Ibland får han faktiskt skita i tiden för min skull.
Mm.
Och ibland får jag strunta i att jag hade velat njuta av livet, för nu vill Johan tävla. Alltså vi får bara se att det blir balans i det här.
Ja.
Och jag har ju märkt det att Johan ibland, men han krampar ju nästan att han ska, när han tänker att nu gör vi liksom ett avsteg från den här planen som, alltså okej, och så gör han det för min skull. Jag vet ju att han gör det, och det betyder ju otroligt mycket när jag ser att han gör den uppoffringen för mig. Och då blir jag ju liksom mer välvilligt inställd till att hjälpa honom. Då. Ja. Men alltså det jag vill säga är att de här konflikterna kan man ju ha i sig själv också. Ja. Att färgerna krockar. Och solgul och havsblå, de är jättebra för varandra. De skapar struktur, och den havsblå liksom slappnar av lite med den solgula. Kanske ibland kan ibland ha dragning och tungsinne och lite melankoli och lite nedstämdhet. De lider ju inte av det, men ibland kan det ju vara... De tycker ju om ibland att liksom... se bekymmer. Alltså ett bekymmer är ju inte något jobbigt, men det kan också bli lite väl tungt för en havsblå ibland med alla bekymmer. Och då är det skönt att ha en solgul som strunt i det där. Ja. Nu bryr vi oss inte om det. Och det är befriande också för en havsblå. Men det som är tufft i en relation, och det är det här jag ständigt får ta upp, och det är, där kan verkligen folk inte någonting. Och det är det här att man inte tänker på det, att man ofta ger till andra det man själv vill ha.
Ja.
Och en solgul är ju fullständigt formidabelt bra på att ge bort saker till andra som de egentligen allra helst själv vill ha. Mm. Och då tänker jag på alla de där överraskningarna som en solgul generöst ger till sin havsblåa partner. Vilket är så
inte så populärt.
Nej, men det
och
inte
bara till sin havsblåa partner, men till alla. Jag tror att det första jag märkte till dig var hur du älskar att överraska.
Surprise!
Och det var liksom så här, delvis så var det överraskningskalas för din syster. Eller?
Ja, men vi överraskar varandra hela tiden i vår familj. Ja. Alltså, vi har den,
nej, just det, du fyllde år.
Ja.
Och då hade du en överraskningskalas för dina kompisar.
Jag överraskade mina vänner på min födelsedag.
På hennes födelsedag. Och det var höjden. Från dag ett att vi träffades så fick jag höra om liksom den här födelsedagsklassen som skulle komma. Och då var det ju 2 månader senare, 3 månader. Så jag liksom levde konstant i födelsedag.
Ja, det var verkligen just det.
Också
just det, för vi träffades en månad innan jag förlorade.
Och hela den grejen.
Och det är ju också det att där är klart skillnad. Solgula älskar ju fyra födelsedagar.
Ja.
Det är inte säkert att alla andra färger gör.
Men visst är det så då att så här, om man nu är alltså fördomsfull och generaliserar, men att de blåa framstår lite som pessimister och tråkiga och inrutade och väldigt så här oflexibla, och att de gula är superhetsiga, pratar hela tiden, är aldrig tysta och jätteoptimister, tror att allt är möjligt och har liksom inga gränser och bara så här...
Ja, men nu tar du 2 karikatyrer
då. Ja, verkligen det,
och det är klart att den så här skruvade personlighet finns väl också, men jag skulle nog säga mer att en havsblå är väldigt trött på att bli kallad tråkig. För det får de ofta höra, att de är tråkiga. De tycker själva inte de är tråkiga. De tycker inte att de solgula är särskilt roliga.
Nej.
De tycker bara att de är jobbiga. Liksom. Så att är det jag ska sträva efter då? Nej, tack. Liksom.
För det är rätt högt... Alltså jag tänker att jämfört med en solgul, det är rätt högt mål att nå upp dit. Jag tror att vi gjorde någonting här om dagen, om kvällen, och vi pratade om hur roligt har vi haft. Och jag kände mig... så här tillfredsställd och jag har haft kul.
Ja.
Så frågar vi dig och du bara, men typ en 6 av 10.
Ja.
Och det är så här...
Ja, vi har lite olika preferenser.
Hur ska jag nå upp dit liksom?
Ja. Hur ska jag kunna skapa en 10 här?
Ja. Ja.
För det är kanske det som får dig att tycka att nu var det verkligen askul. Så här jätteroligt. Det skulle aldrig vara det som en skogsken eller en kanske äldre jag tyckte var jättekul heller.
Jag vill liksom hoppsa till jobbet med en latte och asgarva konstant från att jag vaknar på morgonen till jag går och lägger mig på kvällen.
Hur gör man då? För det här är ju liksom någonting som vi kommer tillbaka till lite grann. Så här, vad behöver vi i relation? Vad behöver vi för att må bra? Vad är det? Och jag tror vi pratade om det här för någon dag sedan också. Så här, men vad behöver du för att verkligen trivas i den här relationen? För du har också haft vissa tankar och bilder kring hur den optimala, perfekta relationen
ska vara. Jag har ju haft mest problem med den här relationen kopplat till tvivel.
Jag har ju mycket acceptans.
Ja, jag är ju inte lika bra på acceptans som du är.
Nej.
För det vet jag, det läste jag i din bok just att det första steget är att förstå att alla människor inte är som oss själva.
Nej,
att andra är olika. Eller att vi är olika.
Och att se att det finns olika att sätt förstå. Att vara på. Att man liksom börjar titta på det och inte se att alla är liksom inte klonade och agerar exakt likadant. Nej, där börjar du.
Och där börjar du.
Se skillnaderna.
Ja. Och det liksom, dit kan man komma genom att bland annat läsa din bok. Och sen steg 2 då, som är kanske det svåraste av allt, att acceptera att människor inte är som en själv.
Nej, och att du inte kan göra om dem.
Ja.
Och att det är också en poäng svårt. Att du inte ska göra det. Nej, liksom att man landar i det, att det kanske är rätt värdefullt att jag har en partner som inte är lika extrem doer som jag och är med på allt i 180 så här och kör kjolhoppsa steg med latten tillsammans med mig.
Ja.
För det kanske skulle göra dig galen efter ett tag.
Ja.
Men, du hade
ja, förmodligen. Och, ja, det skulle bli så här tävling i skrattfest. Men, men jag tänker, det som jag tänker, alltså utifrån vår relation och liksom de tvivel som jag har haft, så tänker jag att även om jag har en förståelse, för att jag kan ju inte, om vi ponerar att jag är heterosexuell och skulle potentiellt kunna vara tillsammans med alla män i hela världen som är över 18 år. Så. Ja, men så här, det finns ju extremt många människor som jag skulle kunna vara tillsammans med. Så vad är det då som gör att, ja, men för att jag tror att alla är överens om att nej, men det är klart att alla inte passar dig.
Nej.
Och det är klart att du inte kan, bara för att du teoretiskt kan vara tillsammans med alla personer. Det är klart att du kan lära dig förstå att en person är på ett visst sätt och kanske jobba med att försöka acceptera. Så vad är det då som just den jag väljer, den jag är med? Mm. Vad är liksom viktiga beståndsdelar i den relationen? Och där tänker jag mig att folk tycker olika och tänker olika.
Ja, det kan det absolut vara. Men frågar du mig vad jag tycker? Vad skulle du svara på det?
Ja,
för nu då pratar vi som om relationer, kärleksrelationer.
Ja,
kärleksrelationer. Det gäller ju inte jobb på samma sätt. Men i en kärleks- eller någon som parförhåll, någon som man ska teama upp med.
Ja.
Jag tror att jag är helt övertygad om att det måste börja med någon form av attraktion.
Ja.
Alltså någonting som gör att, ja, som gör att det pirrar. Eller, alltså det finns inte det. Ja, men det är klart du kan bygga upp, men det kan ju aldrig liksom bli samma. Jag tror du måste börja där ändå.
Ja.
Och känner du nästan till och med lite så här, rent rationellt så är det här en perfekt partner till mig. Men finns det ingenting?
Nej.
Jag
har svårt att tänka mig att det skulle kunna, något litet pirr måste det finnas från början då. Och sen tycker jag nästa steg är ju värderingar.
Mm.
Att vi inte skiljer oss allt för mycket i våra grundvärderingar, för då kommer det ju bli jättetufft.
Mm.
Alltså, så vad är viktigt i livet, om det är frihet eller alltså det kan vara så här, vad är det som betyder så mycket för dig och som är centralt? För mig har det ju till exempel det är ju ingen så här jättestor värdering, men det är ändå det här med ärlighet såklart, men också träning har ju varit jätteviktigt. Alltså inte träning, men alltså vad göra saker, vara aktiv liksom. Och då skulle det vara väldigt jobbigt att ha en partner som inte alls ville göra saker eller som bara tyckte att det var bra som det var eller inte ville utvecklas eller så. Så att det, jag tror att man måste hitta de där sakerna som du vet för egen del, att det här är, jag mår inte bra om inte jag får ha det här. Och så hittar du det, sen får man ju bara inse att alltså, du kan ju aldrig hitta en partner som är bra där det är liksom alla rätt. Och det är av den enkla anledningen att det finns ingen som skulle kunna säga att du är alla rätt heller.
Nej, liksom, precis.
Det är ju där man måste hamna. Och har man självinsikt så inser man ju själv att jag har ju en del sidor som är rätt trista. Liksom.
Mm.
Och ja, det är ju så. Och det är ju, jag får ju leva med dem själv. Och den som är med mig får ju också leva med dem.
Ja.
Så jag ska ju vara tacksam för att de ändå står ut med mig trots de där. Alltså det är lite grann det där man också får ha. Att om jag inser att jag inte är bra på allt och ibland gör en del korkade grejer, och då måste ju min partner få göra det också.
Ja.
Så att någonstans där skulle jag väl säga att det landar i. Men att man också, som ni tycker, jag tycker ni verkar göra, att ni som är intresserade av ändå att hitta liksom sätt och strategier för att det ska funka.
Mm.
Det är den, att man är engagerad i varandra då. Så att och som nu då, att Johan och jag efter en sån här grej inte bara parkerar den där konflikten utan faktiskt intresserade båda två av att lösa den.
Mm.
Ja, och där tycker jag ibland att man inte riktigt har riktigt den förståelsen för att det här är något som vi faktiskt måste lösa och prata om.
Ja, och att om vi löser det kan ju också gynna mig.
Ja.
Eller om jag kan möta dig i ditt behov så kan det till slut också gynna mig i mitt behov.
Mm.
Och att vi gör det tillsammans. Att hur mycket vi påverkar varandra.
Mm.
Att när jag har det tufft, men det påverkar ju dig, även om du kan vara jättesjälvständig. Och, men vi påverkar varandra. Så vi gynnas också av att titta på den här relationen. För att, jag tror som vi nämnde i början, vi har ju alla relationer runt omkring oss.
Mm.
Sen så finns ju de relationer som påverkar oss extra mycket. Våra nära kärleksrelationer eller relationer som vi har på jobbet. Eller några nära utvalda vänner som verkligen kan påverka oss. Och vi gynnas ju av att ta hand om dem och vårda relationerna.
Ja, men kan Jessica lära dig någonting om dig eller hur du funkar med kanske en person som är som Jessica, då kan ju du ta med dig andra relationer som gör att du plötsligt får människor att vilja samarbeta med dig mycket lättare, och du får det du vill ha oftare, och det, som det blir starkare. Ja. För det är klart att det finns fler som är som Jessica någon annanstans, och du träffar fler som är som Mikael. Så det hjälper ju oss. Att, jag tycker ofta det är en fördel med att leva med någon som är sin motsats privat, eller i alla fall som kompletterar den. För att då har jag lättare att hantera de människorna när jag träffar
verkligen.
Dem.
Verkligen, sant.
Och det är jag så oerhört tacksam för. För delvis så får jag ju alltså så mycket positivt att leva med en gul. Men att leva med dig, det är ju bara lyx. Alltså,
vad är det som är bra?
Ja, men bland annat om vi tar det med födelsedagar. Det är, även om jag kanske, ja, men jag uppskattar också att överraska och ge. Ja. Men med dig så är det bara som en självklarhet att jag behöver inte be någon annan, eller vad ska jag säga, jag behöver inte göra så mycket för att få. Du bara så här, ger av från hjärtat, och jag bara kan så här dränkas i det. Och det kommer ju överflöd, och det tar inte slut. Och det är för mig som tycker om att göra saker tillsammans, det blir roligt, det blir kul, och med mina barn, och du kommer in med så här, skratt och humor och glädje. Och där jag inte har haft lika lätt för det. Så att när jag det kan vara rätt tråkigt ibland, och
och du är fine med det.
Och någonstans har jag inte haft den erfarenheten när jag vuxit upp. Det är som att det finns vissa saker som jag bara inte haft med mig från i min familj, liksom ursprungsfamiljen. Och jag har inte haft de människor runt omkring mig för att lära mig. Och helt plötsligt så får jag en människa i mitt liv som både ger mig så mycket, men också utmanar mig på så många punkter. Men också på den punkten som jag vill växa. Typ det här med att vara social. Jag ser mig själv också som en introvert människa. Och vad jag fattat rätt så en grön är väl också mer introvert. Och den gula är mer extroverta. Och jag har sett att i sociala sammanhang, när jag snackar med mer än en person, då checkar jag ut. För typ så här, nej men de har väl viktigare samtal. Eller jag har väl inte så mycket att säga. Men i relation med dig så kan jag både lära mig hur man gör. Jag kan se i första hand hur du bara med lätthet kan bryta av någon i ett samtal. Men jag kan också haka på den energin. Och då gör det som att du öppnar dörren. Du välkomnar in mig i det.
Det vet jag många introverta säger, att de tycker om att ha en solgul med sig när de ska ut och mingla eller sådär, för att de går först så här liksom isbrytare, och sen så kan man själv haka på och så. Så att det är ju det man ska tänka sig för, om man nu inte har så mycket, alltså när gul och grön lever ihop. Nu kan man ju vara både gul och grön, så att du kan ju ha båda de två färgerna i dig också, såklart. Då är du både en utåtriktad och så en enormt omtänksam person. De som är gulgröna brukar säga att det är de absolut bästa som fixar till andra, till kompisar, ordnar mycket och sånt också. Nej, men alltså det är överhuvudtaget kompisgänget. Fixar mycket för kompisarna, eller familjen såklart. Men det som man ska tänka på om man inte har så mycket grönt i sig som solgul, det är att en solgul kan ju ibland få höra så här, nu ska jag ta ett klassiskt exempel som är då, de träffas. Och så som grön kan jag ju uppleva att oj, vad mycket information, vilka mycket förtroende jag får. Jag får höra, för en solgul kan ju prata. Och de kan ju väldigt, kanske redan på första dejten, berätta jättemycket om sig själva. Eller du vet sådär, bara wow. Och det tar ju en skogsgul blir bara oj, vilket förtroende jag får. Han eller hon måste verkligen tycka om mig. Ja. Och sen blir man efter en lång kväll och kanske några glas vin och man sitter och pratar, då är klart att då släpper kanske en skogsgrena, slappnar av lite då. Och kanske de också sen berättar någonting tillbaka. För att nu vågar jag göra det, för jag har ju fått så mycket av dig i förtroende då. Som kanske inte menat till någon annan än till dig.
Nej.
Men den solgula som är en person som kan prata med en främling om väldigt personliga saker, får höra det här och sen nästa dag har de berättat det för någon annan. Och det har inte de ens tänkt på. Det är inte för att vara taskiga, utan det är bara, eller de kanske till och med lägger ut på Instagram eller på Facebook någonting som den här personen sa. Och det där vet jag så ofta att en skogsgren liksom blir så förtvivlad över. Det här sa jag till dig. Och det har inte den här solgula tycker all PR är bra PR. Liksom. Det är lite... Så den är rätt vanlig. Att jag sa det till dig, det var inte menat till flera. Och det där, så det. Tänker ju aldrig en solgul. De tänker...
Och visst är det också så att de solgula... om man träffar en solgul, jag har typ varit på en dejt, så kan man gå hem och känna att så här, åh vad hon är kär i mig. Gud vad hon tycker om mig. För att solgula verkar väldigt engagerade. Och väldigt för närvarande och liksom ger den personen som de pratar med väldigt mycket tid eller liksom engagemang. Så att man kanske också känner sig lite lurad efter att, men hallå, vadå, vill du inte ses igen? Men du var ju så engagerad, så nyfiken. Ja, men jag är alltid så. Ja. Mot alla. Ja. Även de jag inte tycker om. För att jag är så rädd att inte bli omtyckt. Så att jag är trevlig mot alla.
Just det. Så. Mm. Ja, där hade du den.
Mm. Eller hur?
Man såg vill vara omtyckt och bryr sig om vad andra tycker om dem. Så de kan ju anstränga sig rätt mycket för att vara älskvärda. Mm. Och det kan ju missuppfattas då.
Men du skrev också någonting om, för jag tycker ju, dels så fick jag en tankeställe när du sa att personer som kanske har tre färger i sig är de också som kanske har mer inre dialog och kan bli personer som kanske mår sämre.
För de kan att grubbla rätt mycket, eller som de kan, det tar längre tid för att ta beslut och så.
Just det. Och jag identifierar mig jättemycket med det. Jag har verkligen så här lidit av depression sedan jag var 15 och börjar liksom komma ur det nu.
Okay.
Otroligt mycket inre konflikt och min podd som jag haft tidigare och sådär. Ja, men så dels det. Jo, men att det vi har pratat om mycket i... jag tappade tråden tillbaka. Jo, att du skrev också i din bok att för att kanske komma fram till vilken som är ens... För man har ju liksom lite av alla, men mer av någon. För att lite komma fram till vilken som kanske är ens dominerande färg. Mm. Att ställa sig frågan vilken man får mest energi i.
Ja.
Och det gav mig, för jag har ju sett mig både som gul och röd.
Ja.
Däremot så, när jag är mitt röda... Där det är som att jag inte tillåter mig, alltså den gula delen av mig ser på de röda delarna av mig och tillåter inte den att få finnas. För den, den dömer den röda som köra påig, för snabb, för oempatisk. Så att jag tillåter mig inte riktigt att gå in i liksom den fulla kraften i det röda. Vilket gör att då får jag skuggsidan av det röda. Så att den röda är en del av mig, men det är väldigt sällan jag uppskattar det röda i mig.
Och ser det som en kraft.
Förstår ni hur jag menar? Så det liksom, men det gula gillar jag alltid att vara i.
Där är det alltid bra.
Ja, verkligen. Ja.
Och det är väl det är såna här saker som är så intressant när man börjar lära sig om sig själv också. Var hämtar jag kraft och energi? Och också, vad har jag för uppfattningar om andra sidor hos mig själv? Varför tycker jag inte om de här sidorna? Vad kommer det därifrån? Jag vet ju inte vad det kommer ifrån. Det skulle kunna vara att du har haft någon som har sagt att det där äldre inte är något bra.
Nej, just det.
Att du kanske inte har haft så många äldre omkring dig. Jag vet inte, eller du har haft en dålig eller en negativ sida men som alla har tyckt väldigt illa om, och just då ska man inte vara sån.
Ja.
Hade du istället varit hos en person som är positivt äldre och kan uträtta mycket och har fixat för alla och gjort saker hela tiden som har varit, vilken tur, den där eldsjälen som bara får saker och ting att hända, då hade du kanske tyckt att det var jättefint att vara äldre.
Ja.
Så man får ju göra upp med sina egna bilder av färgerna då, för alla färger har ju sätt att vara på, har ju liksom en framsida och sen sidor som kan vara mindre trevliga beroende på vilket sammanhang de visar sig då.
Ja, just det.
Så att det är nog, sen kan det ju vara så när man pratar om det där kan ju inte vi på något vis doktorera kring, för vi har ju inte gjort några sådana studier, men vi har ju ändå tagit fram så enormt många personprofiler, alltså på människor.
Ja.
Det är ju, alltså i vårt företag vi är hur många som helst. Och vi ser ett mönster. Och det skulle vara jätteintressant om någon ville göra en studie på det. Vi kan inte göra det för vi har inte den liksom, kompetensen. Men om man skulle, för att det vi ser är att när vi har såna här feedbacksamtal på telefon eller vi pratar med folk på företag, de som har varit utbrända eller drabbats av så här, någon form av psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom eller så, de är väldigt ofta solgula och skogsgröna. De två färgerna. Solgul finns nästan alltid med, som du då känner igen dig i. Och det är många gånger för att just den kombinationen är väl också att solgul vill så mycket och vill vara med överallt. Allt är roligt. Jag vill inte don't miss out liksom. Involve me. Låt mig få vara delaktig.
Ja.
Och sen om man dessutom då har det skogsgröna som vill hjälpa alla och finnas till för alla, så säger det sig självt att det där kan ju bli en ohållbar kombination liksom. Dessutom att en solgul har en tendens i sig, och det ska man känna till, att man kan ibland förstora en känsla. Så att en sak som är jobbig kan bli oändligt jobbig, eller det kan liksom bli lite drama och det blir stort, och i slut, det är därför man behöver ha någon som är mer rationell bredvid sig många gånger, som kan säga så här: vänta nu, andas, sätt dig ner, spring inte runt som en liksom Disney-figur här, sätt dig ner, vad är problemet liksom, lugna ner dig, andas, tänk, för att en solgul kan ju liksom stressa upp sig själv och fara iväg, och det kan de ju göra också med om man mår dåligt, så plötsligt så har det blivit jättestort galopperande i någonting så.
Just det.
Och då blir det större än vad det egentligen är.
Ja.
Så det hade ju varit intressant att göra något.
Ja,
sen det som jag då stör mig på, det är ju när en sån person som har en tydlig bild går ut sen och blir frisk. Alltså du, ja, hittar, som säkert du har gjort också, att man var med om något tufft. Och sen pratar till alla som att alla är som jag.
Ja.
När man ger sina råd. Liksom. Och då kan det ju ibland vara att en skogsgren säger så här, som har varit utbränd, att man måste hålla isär jobb och fritid. För det var liksom min melodi då. Som,
det.
Så. Men det kan du inte säga till någon som är röd. Liksom, vadå? Jag, det där löser sig själv. Liksom. Jag kan jobba jämt. Alltså du, nej, men du kan inte säga så till mig. Jag behöver inte. Jag kanske behöver andra saker som jag behöver jobba med.
Så varje färg har sin egen unik sätt att hantera det på, som man mår bra
man får, och det är jättebra att folk som har varit sjuka hittar en väg tillbaka och vill hjälpa andra och på alla sätt och vis, och det ska vi göra. Vi ska liksom lära av varandra. Jag är helt för det. Men jag skulle önska att man var lite mer så här lyhörd för att alla inte riktigt är på samma sätt. Så att de där råden du delar med dig så generöst av, det kanske funkar på dem som är som du, men inte på alla.
Och det där tror jag är så viktigt i allt.
Även i relationer, om man ska coacha sin partner eller sina barn, tänker jag. Det är ju många där som också utgår från sig själv.
Men om man nu är i relation och har liksom i paret har hamnat i sina, vad ska man säga, dysfunktionella mönster, eller har börjat liksom börjat triggas av varandra och verkligen är i den här nedåtgående spiralen. Och kanske inte har kännedom om det här, eller var börjar man liksom, så här, nysta och reda ut, eller hämta hem, eller är det acceptans som det handlar om, eller är det, alltså, vad är liksom första
alltså det låter ju, så här, jag kan säga så här, att det beror på hur långt är den ner i den här spiralen du har hamnat. Är du bara liksom där uppe i tratten och börjar sugas ner, då kan det vara så enkelt att bara det här har högläsning i min bok. Alltså jag vet, nu säger jag det här bara för att jag vet, jag har fått liksom vittnesmål om att det har fungerat. Jag har hört att någon säger så här, nu kan jag prata med min pappa eller min mamma, vi har inte kunnat prata med varandra på så många år, och när vi har läst den här boken och pratar om den, så hittar vi ett väg tillbaka, vi börjar förstå varandra. Och jag förstår att du aldrig ville mig ont eller illa, utan du kunde inte bättre och jag kunde inte bättre. Så här. Jag har haft par som har legat på kvällen och haft högläsning för varandra.
Vad fint!
Och så där, innan de ska somna och sen prata. Och då är jag så här, bara, jag blir alldeles jättelycklig när jag hör det. För då har det varit som att, jaha, nu förstår jag. Så du är, jaha, det är därför du gör så. För det är klart att om jag själv aldrig gör så, det tycker jag är konstigt när du agerar som du gör. Jag begriper ju inte det, men nu fattar jag. Men om man har kommit längre ner, så då så tror jag att man behöver professionell hjälp. Jag tror att det är jättesvårt att vi har liksom hamnat så långt ifrån varandra och vi pratar förbi varandra, och då kan det nog vara jättebra att gå till någon som är utbildad på att hjälpa par. Sen skulle jag vilja att de, jag har ju själv gått hos en sån här par när jag skilde mig då, så gick vi, vad är det, parterapi heter det?
Parterapi,
heter det. Och jag hade kanske velat att de hade pratat mer om våra olikheter. Jag upplevde inte att de pratade alls om det här med färger. Jag var inte så inne på det då. Så, alltså, jag jobbar inte lika mycket med det då som jag gör idag. Så det hade varit skönt kanske att kunna prata om extroversion och introversion i vår relation, för det var så tydligt att det var en issue. Men det gjorde de ju inte.
Nej. Men hade du förståelsen för färger då i din förra relation?
Ja, det hade jag. För absolut. För då, det var ju, jag skilde mig 2002.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Så att det, men
och
det
vad
hade
var
jag.
Det då som fick dig att... alltså var det någon olikhet som du kände så här? Nej, men det här är lite, vi är lite för olika på det här sättet och det gör att, vi,
ja,
att det inte funkar.
Det kunde vara dels det, men jag tror att vi hade absolut kunnat bygga en bra relation trots våra olikheter, så det var absolut inte det. Men jag var inte lycklig, Nej, så enkelt är det. Jag mådde inte bra. Och när du känner det, upplever det, att du inte... Och sen försökte jag prata om det och det gick inte hem. Liksom, jag fick inte något... Nej. Och sen när väl han förstod att jag verkligen ville skiljas, då tyckte han att vi skulle gå i parterapi, men då var det ju för sent.
Ja.
Jag vet inte vad som hade hänt när jag först sa det, om vi hade gått iväg då.
Mm.
Om det hade gjort skillnad. Men nu hade det gått för lång tid och jag hade egentligen redan bestämt mig då. Eller jag hade bestämt mig. Och då, det kan man nog säga. En person som har bestämt sig för att de vill skiljas.
Ja.
Det är inte lätt att få dem att ändra sig då. För då har du redan gått igenom så många olika saker. Så att, men det är ju en sorg såklart. Och det önskar man ju inte någon det såklart. För det är ju med barnen. Jag hade en vän som sa det att du vet, dina barn kommer aldrig förlåta dig det där.
Nej men gud, sa hon eller han så?
Ja, han sa det. Och ja, inte det att de ska alltid kommer hata dig.
Nej.
Men de kommer nog alltid vara ledsna för att ni skilde er.
Ja,
och det, så tror jag det. Att barn, det är klart att barn vill att deras föräldrar ska leva ihop.
Men jag har en liten annan inställning där. Jag är skilsmässobarn.
Ja.
Mina föräldrar skilde sig när jag var 8 och min lille syster var 6.
Mm.
Det var en otroligt bra skött skilsmässa.
Mm.
Jag har aldrig hört mina föräldrar bråka. De skötte det jättesnyggt. De fortsatte vara vänner efteråt.
Mm.
Vi fortsatte liksom fira jul och födelsedagar och viktiga födelsedagarna. Mm. Fortsatte vi fira i vår familj. Och är vänner än idag.
Ja.
Och min mamma är liksom, ja, men nära vän med min pappas nya fru. Så.
Mm.
Och någonting som jag har tagit med mig och som jag har liksom fått med mig på mina utbildningar och så där, det är att barn gör ju snarare det så som föräldrar gör än det de säger.
Mm.
Och för mig... Det som min mamma har sagt liksom under min uppväxt är att men Jessica, om jag inte mår bra, så hur ska du må då? Med tanke på att barn suger åt sig så mycket av ens förälders mående och är lyhörda och sådär. Så att liksom, en av de största tjänsterna man kan göra till sina barn är att själv må bra.
Mm.
Och då sa hon att om jag inte är kär i din pappa längre, ja, men för respekt mot mig själv men också mot er som barn, så kommer jag välja mitt mående och göra allt jag kan i min makt för att det här ska bli så bra för er som möjligt.
Mm.
Och jag hade en vän på, eller en kursare när jag pluggade KBT, terapi, för några år sedan. Hon var en jättejobbig relation med sin man. De hade 4 barn, där barnen var ganska små. Men det var hennes äldsta barn var en tjej, hon var 17. Och då så frågade jag henne, så här, men om vi säger att hon heter Anna, det heter hon inte. Men så här, Anna, vad är det som gör att du inte separerar från din man när ni har det så dåligt? Och så sa hon så här, nej men jag är kvar för barnens skull, sa hon. Och det här tycker jag mig höra så himla ofta. Så, men jag är kvar för barnens skull. Och då så gjorde jag som en mentaliseringsövning med henne. Där hon fick föreställa sig att hennes dotter kom hem till henne en dag. Och hon fick föreställa sig att dottern var typ 30. Dottern kommer hem och är helt förtvivlad till sin mamma och säger: mamma, jag mår så dåligt i min relation. Och så frågade jag: Anna, vad skulle du ge henne för råd? Vad skulle du säga då? Och så sa: nej, men då skulle jag ju säga att hon ska ta sig ur den relationen, för att hon inte mår bra. Så sa jag så här: föreställ dig nu och hör hur hon säger: nej, men mamma, jag är kvar för jag gör som du gjorde. Hur skulle det kännas? Mm. Och det där blev sån jäkla käftsmäll för henne. Mm. Så att hon skilde sig från sin man 3 månader senare. Och det kanske var fel av mig att påverka henne i den riktningen. För jag
där
är
har vi solgul kraft
som
kan påverka.
Är
hon lycklig nu då?
Eller? Ja, det har blivit jättebra.
Jo, men alltså, jag håller med dig i allt du säger. Och det, så där sa jag också, inte alla mig själv. Men det går ju inte att komma ifrån. Att varför kunde vi inte få det att funka då?
Ja.
Det bästa hade ju varit att jag hade älskat min man.
Ja.
Det hade inte behövt komma dit, att jag inte gjorde det.
Nej,
eller att jag slutade älska honom.
Men det kan ju också vara att man lever på en gammal sanning om att, alltså så här, den klassiska relationen, att man ska träffas och vara tillsammans resten av livet. Så här, vem har bestämt att det är optimalt? Vem, tänk om någon tänker att nej, men det är väl jättebra att man har flera kärlekar i livet.
Ja.
Så det är också så här att man växer upp med någon form av sanning, kanske kopplat till religion, kanske kopplat till kultur.
Men det är också rätt praktiskt. Alltså, det hade ju varit praktiskt om vi hade varit jag och min första man med alla helger och jular och liksom umgås. Och sen, så där också, som man tänker i livet. Det finns ju en poäng med det. Det är inte varens period och det här att flytta emellan för barnen, det är ju inte så... Ja. Och även det här med alla högtider och semestrar och... Sådär.
Och det är väl en gräns också, för jag tänker mig med vår så här hinderkultur, att det är verkligen, gräset är alltid grönare på andra sidan och att vi är väldigt sådär, kanske är mer benägna idag att ge upp snabbare och inte kämpa. Men samtidigt kanske inte kämpa oss blodiga tills vi är helt nedbrutna heller. Nej. Alltså att man behöver väl hitta någon...
Det är väl där man kan gå tillbaka. Liksom. Finns fortfarande någon kärlek mellan oss, och sen kan vi ha jätteproblem, och jag tror att många hamnar i det när de får barn också, när barnen är små, det blir så mycket och så karriärer, det är inte konstigt att det blir trassel, man tappar bort varandra och jag vet inte om det, men alltså, det är väl det rådet man kan ge ändå, att fortfarande investera i relationen och, men det finns ju en sån här kuggfråga som man ska ställa sig, och den ställde jag ju mig, och den är ju alltid bra att ha som en värdemätare på hur stark vår relation är. Det är ju att längta efter någon, längta efter dig, längta efter att träffa dig, blir jag glad när vi ses, och skulle jag liksom tänka så här, tänk om vi kunde ha en weekend ihop bara vi två, alltså bara det här att vi skulle åka iväg. Om jag tänker på de här sakerna, om det inte fyller mig med någon glädje eller pepp eller liksom, nej, det skulle inte vara så kul, då är det något som är fel. Så det kan man ju alltid göra i en relation. Skulle jag vilja åka iväg med min partner nu till Rom eller bara till Köpenhamn, skulle det vara liksom kul, eller skulle det bara kännas så att jag ska hellre locka med mina kompisar, eller, då är det ju något som inte är bra, eller hur? Den kan man väl ha som en sån här test på att finns
bra
ändå
grejer.
Den där då är det värt att kämpa för. Och sen måste ju båda vara intresserade också av att göra det här jobbet, så inte en gör det själv, för då blir det ju väldigt tungt.
Verkligen. Och det, när du säger det, så tänker jag på några jag känner som i en relation där, ja, men den ena är väl mer grön, skogsgrön, och den andra är väl lite mer röd-blå, men röd. Där den skogsgröna upplever att det är hon som kämpar mest i relationen och är mest motiverad att liksom förändra, och upplever att hennes partner inte kämpar lika mycket och inte har samma motivation.
Men då måste man, jag har ju ett kapitel i min bok som jag från början hette Samtal vid köksbordet, men det är ju hur man pratar, jag vet inte vad det heter nu, vad rubriken är på det, men det är så här, det var i alla fall arbetsnamnet, men det är det här att vi måste ha ett sånt samtal ibland. Och du får initiera det, men jag ger tips om hur man ska ta ett sånt snack, för om du är skogsgrön så måste du absolut, nu är det allvar, och då måste jag prata med min äldre man eller kvinna. Det är helt tvunget att jag gör det. Och då får jag tänka på hur jag uttrycker mig. Och det kan man göra på ett ganska äldrött sätt då. Och bara säga att, vet du vad, det är en sak vi måste prata om. Och det här vill jag att vi gör ikväll eller imorgon. Och det tar, jag vet inte vad det tar, en halvtimme, en timme. Men du måste avsätta den tiden. Och du ska sitta där och lyssna på mig. Så måste man prata.
Och du får hacka lök medan du lyssnar.
Och sen får du, och du får prata också. Men jag ska prata först. Och sen får du ge din bild av det här. Men det är en sak som jag behöver säga. Och det är allvar. Så, för att, och det kommer vara jättejobbigt att uttrycka sig på det sättet. Men, och inte linda in för mycket. För då är de inte med dig.
Men jag tänker att den kommunikationen är så oerhört viktig. Och det jag också hörde säga nu, det handlar om att att kommunikationen ska kunna gå fram, så handlar det lite grann också om att snacka samma språk,
ja,
så att den andra förstår.
Ja.
Att man börjar hitta det, men hur kan vi kommunicera tillsammans? Eller vad är den unika kombinationen av våra färger som gör att vi kan börja upprätta, ja, den här förbindelsen, eller den här,
ja,
connection? För att när man först träffas i en relation, då är den här attraktionen som uppstår. Ja. Och det är ordlöst.
Ja.
Liksom så här. Och då behövs det inga ord, då behövs inga kommunikation. Och så, nej, länge det funkar, då behövs det inga ord.
Mm.
Men när vi väl kommer till den punkten där, men nu börjar det skava,
mm,
då antingen så håller man käften och det bara börjar skava ännu mer och vi bara trycker ner.
Eller så går någon undan. Upp, liksom.
Eller någon börjar skrika och vi bara hittar inte. Vad är problemet egentligen? Det vet vi inte, men det bara det gör mer och mer ont.
Mm.
Men att väl kunna lyfta upp det. Och där kan jag tänka mig, om man väl kommer till den punkten, om man inte hittar den dialogen själva, men då är det fantastiskt med professionell hjälp.
Ja.
Någon,
ja,
som kan vara den där mellanlänken och hjälp upprätta
just
förbindelsen.
Det.
Eller som med färgerna, den modellen att kunna själva får den kunskapen.
Ja.
Jag tycker
och
det är fantastiskt.
Hur olika vi är. Ja, och att man också då, som man har mycket skogsgrönt i sig eller solgult och är verbal och tycker om att prata och kan prata känslor, att man också förstår att andra människor inte har lika lätt för det.
Nej.
Och att man inte då på något vis ska tvinga ut något, utan ibland, nej, kan det vara att en äldröd eller kan säga, en havsblå kan säga, men nu är det bra.
Mm.
Alltså det är bra. Och då är det bra,
ja,
att inte hålla på då och gegga för mycket,
ja,
utan liksom kunna släppa det, för det är väldigt stor skillnad. Att en äldre kan liksom vara i en konflikt eller vi kan ha en issue,
ja,
och jag kan bli jävligt besviken på dig, men sen kan det blåsa av otroligt snabbt och sen,
ja,
har jag, det är borta, alltså det är verkligen helt borta,
ja,
och det är ju nästan orimligt att föreställa sig som skogen. Hur kan du släppa det där? Alltså,
ja,
vi skrek ju på varandra och du sa såna saker. Mm. Och du sårade mig. Och du bara, kan släppa det. Ja.
Det var en minut sedan.
Ja. Och den, där, det är också en förståelse för det. Att som man har mycket av det där relationsriktet. Att vi behöver inte prata mer nu. Nej. Utan nu måste jag kunna vara trygg med att det är borta.
Det
är verkligen borta. Det kan jag ju säga är en stor uppsida med att leva med en väldigt äldröd man.
Mm.
Det finns nackdelar.
Ja.
Men en väldigt stor uppsida med att det är ingen person som går och surar.
Nej.
Han kan bli jättearg, men det blåser av väldigt snabbt.
Mm.
Och ibland vet jag, och han säger, och det har jag sagt till mig, så här, jag märker ibland när du går undan.
Mm.
Och jag uppskattar det, säger han.
Mm.
Alltså han, när jag märker att nu är inte Johan på humör.
Mm.
Och i de här lägen, om jag skulle försöka gå fram då, ska vi prata eller vad är du arg på något?
Ja.
Det funkar inte, har jag lärt mig.
Nej.
Utan då, och han kan se det. Och även om han fortfarande kokar igenom, så ser han ändå vad jag gör.
Ja.
Och det är på mitt pluskonto. Att jag förstår, ja, hur, vilket tillstånd han,
ja,
är. Och sen kan vi prata om det vid ett annat tillfälle. Då, eller
ja,
så pratar vi inte alls om det.
Men för har jag förstått det rätt nu? Jag tror att jag har förstått det rätt. Att om man ser på den gula och den gröna, som är liksom de undre kvadranterna,
ja,
så är de relationsorienterade, eller, ja, liksom människoorienterade.
Känsla, säger man.
Känsla, ja, just det, ja, de agerar på känsla mer,
ja,
och intuition. Så.
Mm.
Och de röda och blåa är mer uppgiftsorienterade,
ja,
right? Och är mer förnuft och tanke. Eller?
Precis, ja, ja, tanke. Ja.
Medan den röda då är uppgift fast extrovert. Och den blåa är uppgift introvert. Ja,
exakt.
Och den gula är relation extrovert. Gröna är relation introvert.
Mm.
Eller? Ja. Och då är jag, för det känns som, vi har pratat minst om den blåa. Hur, ja, den är i relation. För om den nu är mer uppgiftsorienterad och att det ska göras ordentligt och lite sådär problemlösare, hitta problem.
Mm.
Men gör den det mer kopplat till uppgifter, eller kan den också hitta problem i relationen? Förstår du min fråga?
Ja, det tror jag inte den gör så ofta faktiskt. Det beror ju på hur, vilken annan färg som de har, för man är ju inte bara en färg.
Nej,
så att den havsblå är ju ofta skogsgrön tillsammans, alltså introvert eller blå-röd. Och är de blå-röd skulle de aldrig hitta något problem med relationen överhuvudtaget.
Nej.
Utan, och är de blå-grön, men då tror jag de är förstående. Så att det tror jag inte, de söker inte problemen där. Det gör de inte. Och däremot, alltså ha en partner, om man säger, man dejtar någon som är starkt havsblå, det är fantastiskt, för det är en person du alltid kan lita på. Om de sagt att vi ska gå på bio, de kommer inte för sent. Det är också den havsblåa som liksom har ordning på allting och de har tänkt igenom vad de ska säga. Det kanske inte, alltså, ja, men det är ju, om man tänker kombinationen havsblå skogsgrön, det är, om man ska göra en picknick, de har ju tänkt på allt liksom. De har ju packat ner extra servetter och De har kollat att det finns två burkar med oliver, en för de som gillar vitlök och de som inte gillar det. Alltså det, alla detaljer, men allting ligger i ordning. Och ja. Det är sådär, alltså det är ju liksom i detaljer och resor och inredning. Ja, men allting är ju sådär genomtänkt och perfekt. Och det är ju ofta en person som har mycket havsbrott och skogsgrönt i sig som säger att de får mycket förtroenden. Och jag tror att många vänder sig till en sån människa för att få hjälp. Och vägledning, och på arbetsplatser så brukar vi fråga de som har den profilen att så säger, händer att folk kommer till dig med sina problem, sina personliga problem, och du säger, vad tycker du om det? Jo, ibland är det lite jobbigt så här, för dem får. Men jag tror att man många gånger, dels är det någon som kan lyssna, för det är en skogsgrön jättebra på, och sen har de också strukturen, så de kan bena ut vad är vad i det här. Hur ska du tänka liksom, och hur ska du göra nu? Och det är väldigt skönt att gå till en sån person. Inte någon som direkt bara ska lösa dina problem. Eller som kanske börjar prata om sig själv och sina egna problem. Som den solgula lätt gör. Ja, utan nu är det någon som har fullt fokus på dig. Ja. Och det är ju helt fantastiskt. Men de kan tycka det är lite jobbigt ibland. Men de får ofta höra mycket.
Det slog mig nu att om man är gul, solgul, att om man har problem i sin relation, att det kan vara, jag tänker utifrån mig själv nu, att jag tror att jag skulle tycka var jätteskönt att prata med en blå, en havsblå, men inte ha den som partner.
Nej,
alltså för att jag får liksom, ja, men struktur, ordning och bena upp och liksom se så här, okej, nu tar vi en sak i taget. Men att komma hem till en partner, och när man är i sitt jättegula, så kan det vara kanske frustrerande. Så här, men hallå, var är du? Släpp loss.
Ja. Nu, fast det kan ju också vara så att du tycker det är väldigt skönt. För att du har, kanske får utlopp för ditt solgula i ditt arbete med dina vänner. Och sen kommer du hem, och då är det ändå liksom den här, då kan du... Ja, på något vis tanka någonting annat där och så stå för... Och sen också se fördelen med att ha någon som är så där lugn och sansad när man själv irrar iväg. Och någon som alltid liksom, ja men nu ordnar vi det här. Nu ska vi, var ska vi börja?
Ja.
Så här, jag har ju många väldigt solgula vänner som har sökt sig till havsblåa partners. Och de säger ju ofta det, att det är just det här som skapar en trygghet. Du behöver inte ha allt i huvudet, jag behöver inte tänka på allt. För det kommer min partner göra. Och då är det någon som alltid fångar upp allting. Så där. Och det är jätteskönt. Ja.
Men betyder det då att de solgula är de som generellt har problem med relationer? Alltså som själv upplever att det är problem med
relationer? Det är väl de man hör i alla fall,
för att de pratar det är drama så mycket.
Jo, så kan det vara att de kanske har omöjligt höga förväntningar på relationer.
Ja, för
en solgul ser ju saker i bilder och målar upp visioner och det ideala liksom. Och det är också deras sätt att fungera. Ja, men så här, det här fluffiga, och det ska vara... Och därför blir ju en del väldigt olyckliga, för det är en helt omöjlig målbild att nå upp till.
Ja. Det är vad är tipset där?
Ja, men det är
om du skulle ge Jessica lite råd här, vad är det? Vi är väldigt specifika.
Nej, men det finns ju såna där övningar som jag tycker är så... Alltså, jag ska inte säga att de är löjliga, för det är de absolut inte. Men jag vet att de fungerar. Men det är att skriva ner de här, så här tacksamhetsövningar. Vad är jag tacksam över?
Ja.
Och vad är jag glad över idag? Och det, ibland kan det faktiskt vara... För mig är det helt onödig övning. För jag bara slås av det hela tiden. Hur lycklig jag är och hur tacksam jag är för allting. Så att jag behöver inte skriva ner det. Men jag tror att ibland om man har så här omöjliga... Eller inte men väldigt höga krav och förväntningar på att allting i livet och så... Ja, och att man då kan säga, men jag har ju det här och jag har det här. Och en del är alltid så här fokuserad på the missing parts istället för att se vad är det som finns.
Ja, just det.
Och tänk hur fantastiskt det är att du har det här. Tänk så många som inte har det.
Och det kan jag verkligen uppskatta när du säger det. För det var kanske i somras så gick vi igenom en tuff period i vår relation. Och där även jag kände att nu det här är utmanande i relation, och hur jag nästan kunde, inte backade ur relationen, men jag höll tillbaka lite grann.
Var det för att du upplevde att Jessica inte var nöjd? Eller vad då? Eller
något sånt.
Att hon behövde ha mer och du kunde inte ge det? Eller vad då? Eller vad var det?
Lite svårt att sätta ord på det just nu, men oavsett så backade jag. Och då var vi iväg på en kurs, och som en del av kursen, det var en parhelg, parkurs. Och som en del av kursen så skulle vi sätta oss ner och börja uttrycka tacksamhet till varandra. Och det i mig var att när jag gjorde det, när jag kom i kontakt, eller först var jag så här, nej.
Det finns inget att vara tacksam för.
Nej, jag vill inte. Jag bara, jag vägrar. Men när jag tog mig förbi det och kände så här, jag ger det en chans. Så delvis i mig så kom jag i kontakt med en otroligt mjukhet och bara så här, kunde känna den kärleken som jag faktiskt hade till dig, som jag hade börjat hålla undan för att det gjorde så ont och inte bli mött i relation. Men också när du uttryckte din tacksamhet till mig, det var också så här, Det var jätteskönt. Mm. Och någonting hände, jag tror att någonting hände där i vår relation när vi hamnade i tacksamhet.
Ja.
Just det.
Verkligen.
För att fokuset innan, även till bilresan ner och till veckorna innan, var på
allt som vi
var
inte
fel.
Har.
Det som var fel. Det som var fel.
Mm.
Men, och det var en sån skillnad att tillsammans titta på men vad är det som vi uppskattar?
Mm.
Och vad är det som, det är nästan som att tacksamheten förenar oss med att se på felen, problemlösningen. Det kan finnas verkligen tillfällen för det. Men när vi fastnar bara där i problemen, problemlösningarna, då ser vi bara problemen.
Ja, och också att du, min upplevelse är att du har haft inställningen att våra olikheter, att vi, det kompletterar oss.
Ja.
Och att du lär dig någonting av mig för att vi är olika.
Mm.
Jag har ju sett olikheter som någonting negativt och dåligt.
Mm. Typ som skapar friktion.
Ja, en pusselbit som inte får plats.
Så vi har haft lite olika inställningar.
Och typ så här, om det är lätt så är det rätt. Har du,
är det rätt säga,
så
är det lätt.
Är det rätt så är det lätt. Liksom så här, om det passar ihop så ska det vara.
Mm.
Men ja.
Precis. Ja. Men jag tror också att det som är vår framgångsnyckel är att vi kommunicerar och att vi pratar. Och någonting som jag upplever att många par hamnar i, det är att vid konflikt så hamnar man i olika lag. Man spelar liksom mot varandra.
Mm.
Och du ska vinna en match.
Mm.
Det är verkligen som att så här, jag vinner eller du vinner.
Mm.
Och vi kommer absolut inte stå båda som vinnare i slutet av det här bråket. Utan en kommer känna att jag hade rätt.
Mm.
Men då har ju verkligen inte relationen vunnit.
Nej.
Verkligen inte. Nej. Och det jag upplever att vi gör, det är att vi försöker alltid ta utgångspunkt att vi är på samma lag.
Mm.
Sen kanske vi har olika strategi för hur vi ska göra mål.
Ja.
Men vi tittar mot samma mål.
Just
och jag
det.
Kanske tänker så här, men nej, vi måste gå på offensivt. Och vi måste, jag passar en gång och sen kör vi. Och du kanske, men vi kan väl bara passa lite, volla lite. Behöver inte gå så fort i målet. Så.
Ja.
Men att vi har i alla fall, vi tittar mot samma mål.
Mm. Den är jätteviktig. Så. Och att man inte börjar, för det är ju lätt, alltså det du fokuserar på, det du ser sen också. Så ser du bara de där grejerna som du irriterar dig på. Så blir det ju ett mörker efter ett tag. För det, det överväger. Sen ser du bara de sakerna hela tiden. Utan att inse att de där finns. Jag fick dem i paketet. Och det var kanske inte det jag hade velat ta. Men det kom med.
Det var en överraskning.
Ja, okej. Okay, inte få alla rätt. Och sen är det väl ändå så. Och det, när man, om man tänker på de här paren som du började inleda med att säga. Som man skulle ha som förebilder.
Ja.
Jag tror att de också sen skulle säga att jo, jag vet att min partner, men jag älskar ju henne. Jag skulle inte vilja att hon inte hade de sidorna som jag irriterar mig på. Det är hon. Jag tror att du har hört sådana säga att även om det är dåligt, det är det att jag saknar dem när ena dör sen. Så jag saknar att jag inte har någonting att reta mig på. Alltså ja, men det här att det ändå, det var ju det där som var en del av livet. Att han alltid gjorde så, eller att hon alltid, aldrig kunde. Men det var ju där.
Ja.
Så jag tror att det finns där och att det är rätt fint. Men jag kan ju säga också så att nu är väl vi är ju olika där. En del behöver ju höra oftare. Liksom, en del behöver inte höra det så mycket. Men en del behöver alltid höra liksom, att du, vad du tycker om hos mig. Och, vad du, och det får man väl inte glömma bort att säga. Jag kan ju någon gång höra när Johan har pratat om mig med någon annan. Eller de berättar det för mig.
Ja.
Och då bara så här, wow, han sa det om mig. För så kanske inte han inte är så solgul. Han går inte runt och över, liksom, dränker mig. Utan han kan nog snarare vara där och säga, det här får du tänka på. Alltså jag tänker mig jobbmässigt och så. Men om jag sen får höra att han verkar verkligen respektera mig. Och så här, då är, det blir ju, vad det betyder mycket. Så att det är ju, sånt får man inte glömma bort i en relation.
Verkligen.
Och att veta att vem du lever med, den personen kanske behöver höra lite oftare än vad du gör. Så hur ofta har du sagt liksom, vad
och
du uppskattar?
Och jag tänker att det är lika, för vi har haft väldigt mycket fokus också på att ta eget ansvar för sina behov och att uttrycka dem.
Ja.
Och att även om jag skulle läsa en bok, eller läsa din bok och förstå hur min partner säger, men gud, han är blå, han är så här. Men att också att partnern, att jag tar ansvar för också vad mina behov är. Alltså att även om Carl Michael förstår att jag är gul, men det kommer inte betyda att jag bara kan agera och fortsätta vara precis som jag är och att nu vet ju du att jag är gul.
Så nu
vet
ju du fatta att jag ska
nu
ha
vet
en
du att du ska överraska
fredag.
Mig precis varannan fredag. Utan att jag faktiskt fortsätter att vara tydlig med mina behov. Att så här, men nu behöver jag prata jättemycket eller jag skulle vilja att vi gör det här. Till
jag har ju det uttrycket att man ska ge varandra sin bruksanvisning.
Ja,
och den ska man ge. Det är inte bara såna här relationer, kärleksrelationer, utan det är jättebra att göra när man kommer ny i en grupp. Alltså i den här, vad är det jag behöver?
Mm.
Jag behöver att någon frågar mig hur jag mår varje morgon.
Ja.
Det behöver du inte ställa den frågan till mig, för då tror jag blir aggressiv. Men mig vill jag att du hellre liksom är med, lite samarbetsvillig och fattar när jag är stressad. Att du underlättar och inte bara krångla då. Ja, men bra, då vet jag det. Alltså så här. Och jag pratar så här ibland, och då betyder inte det att jag är arg.
Nej.
Bara så ni vet. Alltså.
Det tror jag är jätteviktigt. Annika, vi ska börja avrunda. Gud, vi hade kunnat sitta hur länge som helst. Det känns som att det bara gick tiden. Men som en sista, för du sa i början, just när vi pratade om det här med vilka förebilder man har som relationer, så sa du att många runt omkring dig säger att du och Johan är att många tycker att ni är en perfect match. Vad skulle du säga är era framgångsfaktorer?
Jag skulle säga att vi möts i då det här att vi båda tycker om att göra saker och att vi inte har så lång startsträcka för det, utan att det går undan och vi gör saker som vi delar många intressen. Och sen har vi också då ett sätt att vi kan ju skratta ihop, vi kan skratta åt våra olikheter och humorn i det. Och igår hände bara en sån rolig grej, alltså, för då ringde jag honom när jag kan berätta den här, för jag tycker den är faktiskt väldigt rolig. Jag tror människor blir helt skräckslagna. Men alltså, jag ska gå in och handla. Och då ringer jag honom. För det är ju schysst. Så här, bara, behöver du något? För jag behöver fil och timmar. För jag behöver lite extra. Så här, och så behöver jag någonting till middagen. Bara i nära butiken. Och då säger han. Nej, det tror jag inte. Vi har allting. Bra, säger jag. Och så lägger jag på. Sen har jag plånboken och telefonen i handen. Och så går jag in och handlar. Och så brukar inte jag ha. Men då blir det att jag lyckas fickringa honom. Fast jag märker inte det, för jag går och plockar varor. Men jag har ju telefonen i handen, så jag har tydligen ringt honom 3 gånger. Och han har svarat, och jag har inte hört det. Nej. För jag håller på att plocka varor. Och det har ett sagt, han samtidigt håller på att bära in böcker, fått en leverans av böcker, som håller på att bära grejer tunga. Så att varje gång jag ringer måste han ställa ner det här och svara. Och han vet ibland att jag fick ringer. Så här. Så att, ja, men det är två helt olika, det pågår ju två scenarier. Som att vi har en filmkamera så här. Så vad som händer sen är att när jag står vid kassan så ser jag, oj, Johan har ringt, nu ringer han. Så då svarar jag så här, ja, för jag tänkte nu är det något han har kommit på att jag ska handla. Och då bara skriker han, alltså du vet, jag har aldrig hört en sån. Så här, alla hör i hela affären så här, vad i helvete gör du? Så här, helt jävla dum ut. Och du vet, alla tittat på mig, vem har du i telefon? Och jag bara stänger av så här liksom. Han var ju så lack, alltså han lät så arg. Han lät så otroligt arg. Men, och det är klart, nu vet ju jag att han är inte arg. Alltså han är arg såklart, han är skitarg nu. För det måste, och jag fattar inte, och då skriver jag, för då blir jag lite sur. För jag är en människa, så jag bara skriver så här. Ja men ring mig, så här, nu hörde hela Tempo skriva så här. Liksom, vad fasen, du behöver inte svara ungefär. Så säger jag, du behöver inte på att svara om jag, du fattar väl att jag fick ringer. Så här, men det var ju en helt annan sak. Och sen skriver jag det, för jag måste få ur mig det. Så jag måste förklara, jag är ju så gul, jag har inte gjort fel. Så jag vill
och
förklara
nu blir du illa omtyckt på ICA. Liksom,
ja just det, så här, just det.
Så det är viktigt.
Men sen kör jag, det är bara typ, det är inte långt hem. Så att när jag sitter och tänker bilen hem så här, nej men han är ju inte arg, han är ju inte arg. Det här är. Och så mycket riktigt, när jag kör upp uppfarten, då står han där och garvar. Och jag vill säga, det där är nog en framgångsfaktor i vår relation. Att det, han fattar också nu att nu kan, om han är sur nu när jag kommer hem, då kan det bli jobbigt. Utan han står där och skrattar, då skrattar jag också. Och sen kan vi liksom gnabba om det där, kärleksgnabb, liksom, om vem som egentligen gjorde fel. Och så skratt, för han får mig att se på mig själv på ett sätt så jag börjar skratta. Och sen liksom det är humor hela. Så den tror jag är jätteviktig, att man bråkar och sen kan man, jag tycker inte, man löser inte bråk precis då, utan bråken får vara. Och sen kan man vara sur och jag går undan ibland och så, om jag tycker att han har varit dum. Men sen pratar man om det efter ett tag, när båda är i happy mood. Det är väl mitt bästa råd. Och sen det där klassiska, att man inte går och lägger sig sura. Jag tror att varenda kväll så skrattar jag. Alltså det är ju, så han får mig att skratta varje kväll, när man ska somna.
Gud vad fin.
Så den är väl rätt bra.
Ja okej då, så nu innan vi avrundar, du har ju en show nu snart i oktober.
Ja.
Relationsshowen.
Precis, och det är väl också något som man kan göra för sin relation, tänker jag. Att man kan komma på den, och det är väldigt odramatiskt. Det, är, alltså, det kan ju vara ett sätt att smyga in ett budskap till sina nära och kära. Att vi kanske har någonting vi borde prata om. För det här kommer ju bara vara humor och skratt och glädje. Det handlar ju om relationer och alla krockar som kan bli mellan människor. Men också det här hur viktigt det är med självinsikt. Och jag kommer berätta en del saker som kan vara jobbiga, men ändå som fått mig att vakna till, alltså insikter om mig själv som ändå blir rätt mycket humor. Och det kommer jag dela med mig av och sen ge en del verktyg för hur man får relationer att funka. Och jag har ju den här fantastiska regissören Rakel Molin som då är komiker, komedienn, skådespelerska. Och hon, jag har aldrig haft ett proffs som har tittat på det jag gör. Och hon regisserar mig och jag vet att det här kommer bli helt fantastiskt bra.
Ja, hon är en bra kvalitetssäkringsstämpel,
ja,
säger så.
Det är det. Och hon tycker jag är rolig. Ja.
Fantastiskt betyg från en komiker.
Och om jag vill veta mer om den här showen, vart går jag då?
Då kan man, om man bor i Stockholm så kan man titta på skalateatern.se. Man kan gå in på min hemsida annikarmalmberg.se också, där står allting. Men Skalateatern och söka på relationsshowen så finns alla uppgifter där. Och i vår, så 2020 då, kommer vi ha en turné.
Ja.
Som jag antar att det inte bara är stockholmare som lyssnar på den här podden, utan då ska vi ut i landet och köra den här. Så de datumerna kommer släppas om en vecka ungefär på min hemsida.
Ja, vad roligt. Ja, vi kommer sitta bänkade i alla fall. Annika, tack snälla för att du kom hit.
Ja, det var så roligt.
Fint samtal.
Ja,
så var kul.
Ni är fina.
Du kanske får jättegärna komma tillbaka igen.
Ja.
Men del två. Tack snälla.
Tack så mycket.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.